Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
Hej och hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
Och det är jag som är Marcus.
Och det är jag som är Claes. Det är avsnitt 156. Släpps natten till torsdag den 7 december. Spelas in dagen innan, så som sig bör. I förra avsnittet konstaterade vi att mörkret återsänkt sig över Norden. Och det var läge för att tända ljus och läsa böcker. Ett annat mörker då, som tyvärr drabbat hela värdeinvesterarkollektivet förra veckan, var ju det faktum att Charlie Munger gick ur tiden. En månad före sin 100-årsdag. Vi saknar honom, hans skarpa intellekt och ofta lika skarpa tunga redan. Mm. Vi tänker återkomma till honom lite senare i avsnittet och begrunda några av hans många fantastiska citat som kommer leva vidare även
efter hans död.
Dagens avsnitt annars då? Det blir ju precis som vanligt den här tiden på året. En tidig julklapp från oss i form av 10 bolag för en långsiktig buy and hold-portfölj. Liten jultävling på slutet också. Mm. Kan det vara något?
Ja, det är ju alltid kul.
Förr i tiden så sjöng vi och höll på ibland. Oh, vad tror du folk uppskattar bäst här? En jultävling eller får oss äta chili och recitera?
Marcus gillar ju inte svinstark mat heller.
Nej, så att, då är det bara tävling kvar.
Och dessutom var det lite svårt att prata om jag ska vara helt ärlig.
Ja, jag kan inte sjunga heller.
Nej. Nu kör vi jultävling.
Jultävling. Mm. Men innan vi kommer fram till sådana saker så undrar jag, vad har ni gjort sen sist?
Ja, det har varit en hel del upp och ner. Mm. Men jag kan väl ta något roligt. Mm. Jag och min tioåriga son var i London här förra veckan och kollade på Premier League-fotboll. Mm. Arsenal Wolverhampton på Emirates Stadium.
Vilken upplevelse.
Ja, det var häftigt. Det är kul. Jag vet inte om alla har varit, eller många har varit på Premier League, men det är häftigt. Mm. Ja.
Det gick bra också.
Det gick bra, Gunners vann 2-1. Mm. Det är alltid spännande. Mycket mål i årets Premier League känns det som.
Otroligt
faktiskt.
Mycket.
Så ja, det är kul. Ja. Så en bra upplevelse första gången faktiskt. Jag var borta själv också med min son sådär. Mm. 10 år, det är för länge.
Ja, men nu.
Men nu?
Ni brukar ju fiska en massa.
Ja, nej, men jag tänkte åka bort.
Ja. Mm. Så där är det.
Men det är klart, ja, så är det. Det var trevligt. Mm. Macke?
Ja, nej, jag var på konsert i Gävle för första gången.
Oj.
Ja. Det har aldrig varit förut.
Samma sak.
Ja, ungefär samma. Mm. Nej, men det var 35 år sedan Queensrÿche släppte konceptplattan Operation Mindcrime.
Oj, klassiker.
Tänk att det gått 35 år.
Nej, det är galet.
Det är lite sjukt. Mm. Nej, sångaren Geoff Tate är ute på turné då och spelar plattan. Jäkligt bra konsert tyckte jag. Och det är ju bara sittplatser i Folkets hus i Gävle. Mm. För de som inte varit där.
Nej, jag inte varit där.
Men 90% stod upp under hela konserten.
Och resten satt ner och såg inget.
Ja, det var några som satt ner. Det var lite konstigt. Jag förstår inte riktigt när några sitter kvar och alla andra står upp liksom. Jag har köpt sittplats, jag ska sitta liksom.
Ja, det typ finns så. Alltid.
Jag utgår från att de här människorna var rörelsehindrade, men vi låtsas att det var ett
val
de hade.
Vi låtsas att det var ett val de gjorde.
Det såg inte riktigt ut så.
Nej, okej.
Okay. Okay.
De kanske var lite, hade druckit som den här 15-20 öl.
Uh-huh. Just de som har gjort det här brukar vara de som står upp mest. I tag i alla fall.
Ja, det är sant. Ja, kul.
Ja, intressant. Mm. Jag har ju som vanligt ägnat mycket tid åt volleyboll de senaste veckorna.
Ja.
Va? Kan det stämma?
Va?
Sista rycket här
det är liksom fotboll, hårdrock, volleyboll. Ja, det måste, vara, det måste vara de mest vanliga grejerna, va?
Ja. Ja. Det är ju sista rycket här inför. Vi har ju ett riktigt mäktigt här 2 veckors uppehåll över jul.
Mm. Mäktigt.
Får du vila lite? Det
får jag verkligen vila. Nej, men något annat volleybollrelaterat som glädjer mig oerhört mycket är ju att våra beachvolleyhjältar här, Oman Hellvig då, hämtat sig efter den här snöpliga finalförlusten i VM. Nu vann de ju förra helgens världstortävling i Brasilien här. Och de är nu uttagna till OS från Sveriges sida. Nu måste de ju också bara kvala in då enligt de här sjukt tuffa OS-kvalreglerna som förbundet sagt upp då.
Ja.
Alltså världsförbundet. Där har de en bit kvar. Men 3 riktigt bra resultat på touren till här under de kommande månaderna. Så
är de klara?
Så är de klara då.
Rätt skönt för dem att spela i Brasilien och inte här också, kan jag säga, just nu.
Känns som det är lite svårt för grabbarna ändå. Jag kan tänka några andra som, om de hade valt att satsa på en sån här beachvolley proffskarriär, ja, som garanterat redan har varit klara för OS. Vilka tror du det skulle vara, Ola?
Jag gissar på Peter och Håkan på Cavalier.
Ja, det kan du ge dig på.
Ja.
Nej, för vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB här idag. Mm. Och det är väl sällan lättare att prata om Cavalier och deras fonder när vi har våra
buy and hold avsnitt. Nej, det blir ju väldigt nära deras
Cavalier Quality Focus. Mm. Där har vi det, kan man säga. Och de har ju alltid, Cavalier, alltså haft en riktigt långsiktig strategi i sin förvaltning. Och ett sånt här buy and hold tänker ju helt naturligt för dem. Man kan titta på Pandora till exempel. Där har de ju varit ståndfast under väldigt lång tid och hela tiden fokuserat på den långa trenden i bolaget. Oavsett hur marknaden då har våndats.
Kastats mellan hopp och förtvivlan
i den här aktien då. Även Torsten i New Wave har de ju tagit rygg på under väldigt lång tid då.
Medan blankarna blandas med euforiska sparare.
Ja. Ja. Mm. Och Peter och Håkan tittar på och fascineras.
Ja.
Och väldigt många av de här bolagen man kan hitta i Quality Focus hittar man ju helt enkelt också i våra buy and hold portföljer vi har gjort genom åren. Ingen slump här, kan man säga. Vill man veta mer om filosofin bakom Cavaliers förvaltning hittar man all information man kan önska på cavalier.se. Där kan man även börja prenumerera på deras informativa månadsbrev. Och där har de några intressanta reflektioner också runt många av de här bolagen som de är väldigt långsiktiga i. Då.
Mm.
Köp in sig fonderna kan man göra bland annat hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. Vi har ju idag också med oss vår äldsta samarbetspartner Börsdata.
Värdeinvesterarnas bästa vän.
Mm. Igår, nej, det är inte alls sant, för det här kom ju ut i förrgår blir det ju.
Bra.
Snyggt. Gjorde jag ju något riktigt läskigt här.
Aj.
Mm. Till skillnad från några andra här i podden så kategoriseras nog mitt ansikte bäst som ett så kallat radioansikte. Men nu kallar George
liksom, ja. Ulf Elving och Claes. Ja, det är underbart.
Ja, men George kallar. Och då lyssnar man.
Ja.
Jag och George skulle nämligen spela in en video till YouTube här.
Hade du verkligen gått med på det?
Ja, det hade jag.
Okay.
Från början hade jag tänkt att man kommer väl ändå bara se själva screenen här, va?
Ja.
Men våra ansikten är ju tyvärr i bild här.
Det är ju väldigt tydliga.
Ganska påträngande också skulle jag säga. Ja. Vi tittar till olika färdiga screeningstrategier på Börsdata.
Mm.
Och bland annat då vår alldeles egen KAP-bas-screener.
Ja, det är ju det är gött.
Det här var faktiskt riktigt roligt. Och länken till det färdiga resultatet hittar man i avsnittsbeskrivningen här. Och tanken med de här färdiga strategierna på Börsdata det är ju att inspirera användarna i hur man kan använda screeningfunktionen. Och därigenom få uppslag till bolag att titta vidare på. För det är ju då Börsdata så att säga excellerar.
Mm.
Totalt. Så man ska inte missa den här fina möjligheten som finns på Börsdata. Har man inte ett konto än?
Skaffa. Ja.
Tack, säger vi till Börsdata. Ja, innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Och det här brukar jag poängtera varje år när det är dags för buy and hold.
Nej, vi har sett lite mer rörelser efter de här.
Ja, gör alltid
vad det har lett till kan vi redan säga nu faktiskt också. Att vi, inte bara det, men en del är att vi har faktiskt rört oss upp i storlek också.
Mm.
Så börsvärdet på dagens bolag är i snitt lätt högst någonsin.
Mm. Ja,
så är det.
Men vi har, innan vi börjar med sånt där så är det ju dags för lite aktuellt, eller hur?
Ja, det skippar vi inte bara för att...
Absolut
nej.
Inte.
Nej, det var ju tråkigt.
Det var ju tråkigt.
Macke, har du hittat något?
Ja, nej, men jag börjar med som vanligt sen sist. Plus 3%.
Mm.
Tredje gången i rad vi sitter med positiv börs.
Det här med svag börs fram till någon gång mitten oktober och sen positivt. Hur... Jag har inte exakt, men det känns som att sista 20 åren har det varit sjuk
Ja, väldigt ofta.
Tyngd på det här med vinterbörs. Alltså. Ja.
Nej, det är helt sjukt. Det brukar ju inte stämma så här bra.
Nej.
Och det ska inte göra det heller. Men i år har det varit verkligen så.
Ja.
Och då ska vi vara lite svagare nu. Skapa en stark avslutning på året. Om det nu ska fortsätta. Liksom.
Ja, det är konstigt.
Men vi har ju sagt många gånger, det är ju vintersport.
Ja.
Och det är bra. För att det är ingen som vill gå ut när det ser ut som det gör nu.
Nej.
Vi är minus 12 eller något. Liksom.
Ja, precis.
Det går inte att gå ut. Det är bättre att sitta inne och hålla på med aktier.
Ja.
Då ska man komma ut på sommaren istället.
Det är perfekt och så hittar man på roliga grejer på sommaren.
Ja, så det är perfekt. Bra, bra hobby det här liksom. Och jobb för många. Sen sa jag Pinpoint. De har ju sammanställt nu när rapportperioden är slut för Q3 då. 301 bolag med minst 8 estimat då. Så det växer.
Ja.
Det är ganska mycket
300
då. Vi har ju tagit upp tidigare lite grann och hur de har sett ut när de har haft delsummering då. Och det blev lite samma sak på slutet här när man har tagit alla bolag då. Men 43% av bolag har slagit förväntningarna på omsättning. Eller då, om man vill då, 57% har missat.
Okej, okay. Ja. Just det
är roligt att prata om positivt då.
För de säger att även minus 0,1, det finns ingen som är in line, utan det är antingen
jag tror det är
över eller under.
Över eller under. Okay.
Ja.
Men det där tar nog ut sig, just de som är precis då.
Ja.
Men resultatet då istället är 57% som slog förväntningarna. Och det är lite högre, vi känner igen det lite från våra bolag. Och då kan man tänka sig att det kanske är lite mindre prishöjningar nu än bara var tidigare. Vilket gör att du får inte lika mycket gratis på omsättningen.
Nej.
Men å andra sidan så får du lägre inputpriser, energi och sånt, och då får du lite bättre marginaler.
Ja.
Det känns som en hel del av våra bolag har pratat om det där.
Ja. Och valutadopingen minskar väl lite här också.
Ja.
Och ännu mer kanske i Q4 som det ser ut än så länge.
Ja, vi kan hoppas att det fortsätter så i alla fall. Mm. Så att, nej, men det är, ja, vi känner igen en hel del från resultatet i våra bolag, så att säga.
Ja.
Så vi för det. Sen är lite intressant också, de har brutit ner det här per lista då. Eller visar sig att large cap 45% slog estimaten, mid cap 48%, small cap 60%.
Oj! Mm.
Och här är lite intressant då, om det är så att småbolagen har gått mycket bättre än de stora, eller om det var så att det dåliga sentimentet kring småbolagen sänkte estimaten. Vi har ju pratat om det här med ingenting än det sentimentet som pris.
Nej, och det är ju sant.
Det har varit lite negg där ute när det kommer till småbolagen, minst sagt.
Verkligen, ja, men de har tagit lite revansch nu på slutet.
Ja.
Det har de verkligen, men...
Men det är kanske för man har sänkt tillräckligt mycket liksom.
Ja, så är det.
Så det är lättare för dem att hoppa över ribban liksom.
Ja.
Det var ju den här hoppa heller väldigt låga ribbor liksom.
Ja.
Det har väl Buffett sagt.
Ja, precis. Han vill hoppa 2 decimeters hopp och göra det,
istället, det är mycket lättare.
Istället för att få ta 2 meters hopp.
Ja, det ska man inte klara.
Nej, det känns ju mycket bättre.
Såklart. Vi gillar låga hopp.
Ja.
Nej, men så det kan ju vara att för småbolagen har ju gått bättre. Det ser man lite grann på också sentimentet när det har slagit estimaten då. Storbolagen upp 2,7%, midcap 3,4 och smallcap upp 7,8.
Oj. Shit.
Så det känns som det är skillnad i estimat här. Eller skillnad i sentiment. Och lite på samma tema, jag läste en notis i måndags här. Carnegies small cap index var upp 13% på 3 månader mot 3% för OMXS30.
Nej, då har de tagit tillbaka lite då.
Ja, och nu är det en hel del fastighetsbolag då i Carnegies index då.
Okay.
Men det är ändå ganska stor skillnad på det här. Så att man ser en sentimentsskillnad. Mm. Men jag tycker man ska komma ihåg också att det finns en hel del underavkastning att ta i kapp.
Ja, verkligen.
Så man tycker inte man behöver vara så rädd för att de har gått lite bättre på slutet. Så att
nej,
säga.
Nej, absolut inte. Nej, men det har ju varit ett väldigt speciellt år vad gäller väldigt svag utveckling för de mindre bolagen.
Mm.
Så att det är inte mer. På sikt har ju sånt här ut sig.
Ja, historiskt sett har ju småbolagen gått bättre över tid.
Reverse to mean, som man brukar säga.
Så vi får se om det är en början på en liten längre cykel, men bättre för småbolagen.
Hoppas
vi lite på.
Ja, det hoppas vi på. I och med att vi framförallt har midcap och så.
Ja. Mm. Liten uppföljning då från förra podden. Vi pratade G5 och sa att det nya spelet måste släppas snart, för vi är nästan i slutet på november. Och de ska ju släppa in året och slut.
Ja, just det.
Så släppte vi podden och de släppte spelet samma dag.
Ja, det är...
23 november.
Ja.
Så det är lite slumpigt där.
Ja.
Spelet heter Twilight Land. Testa lite när det kom ut då. Det är ju i många avseenden inspirerat av Sherlock då.
Mm.
Det senaste lyckosamma spel då. Lite kombination av så här Hidden Objects, Match 3. Design kändes väldigt likartat också.
Yeah.
Kändes lite som att man har tagit liksom det som funkade senast och så gör man väldigt likt.
Ja, och det kanske inte är dumt. Vi får se. Jag har följt lite hur det har startat här. Svårt att säga något än så länge, men... bra kommentarer.
Ja,
Sherlock har inte tappat placeringar.
Nej.
Så
ja, det är inte någon större kannibalisering.
Nej, vi får väl se. Men verkar vara ett bra spel. Väldigt positiva kommentarer av de 2000 första som har lämnat såna här betyg då. Mm. Så ja, vi får se.
Ja, nej, men precis.
Det där är ju lite av det för att få någon trigger, för det var ju ett tag sedan de släppte nya spel, så det här, och kommer det nu som de har flaggat lite för, kanske släppas något i vår med, ja, då har man ju två nya intäktsben att hoppas på.
Precis.
Så att det är ju viktigt för aktien såklart.
Ja, sen så sa de ju det att det tar ju tag innan det syns något i siffrorna.
Ja, ja, ja. Nej, men vi kan ju nog räkna med ett halvår här nu åtminstone där det inte syns någonting egentligen.
Men det är väldigt intressanta kommentarer i nästa rapport till exempel.
Ja, ja, men det är ju. Vad de själva tycker, vad tycker de?
Hur mycket de har satsat och hur ser de liksom?
Ja.
Sen är jag tittar på spel. Jag tycker att det är väldigt likt Sherlock. Sherlock hade ju fördelen att det har ju väldigt kända karaktärer.
Ja.
Alla känner ju till Sherlock Holmes liksom. Mm. Här är ju en likartat spel, men inte lika kända karaktärer, så man måste bygga upp det lite mer från scratch. Så att säga.
Är ju alltid farligt att dra stora slutsatser från sina egna grejer. Jag är ju ingen mobilspelskille direkt, och har ju tyckt många spel har varit väldigt tråkiga.
Mm.
Men det behöver ju inte alls betyda någonting. Vissa gillar ju att flytta blåbär och clementiner och bananer.
Du är ju inte riktigt målgruppen här.
Nej,
vi är ju inte det.
Nej, så det ska man vara försiktig med, tror jag. Men om något halvår kanske man kan börja se lite.
Sen har jag lite sådär, i och med att spelet är så likt ett annat spel där man har ännu bättre förutsättningar, så jag har svårt att se att det blir större.
Nej, Sherlock är ju största spelet nu, så att blir det hälften så bra, så är det ju en intäktsben som ändå gör lite skillnad.
Mm. Så det här blir spännande.
Och så kanske något nytt i vår.
Ja, det blir spännande. För just nya spel så hade vi en liten battle här i senaste podden.
Det här måste vi dra upp nu igen. Här.
Ja, det måste vi ta upp. När vi hade lite oenighet här, hur många spel som GFN ska släppa. Om det är 1-2 som Ola sa, eller 1-3 som Claes sa.
Mm. Det var 1-2.
Vad bra blev det här nu, Claes?
Du vet att det är jag som klipper den här podden.
Det här kommer alltså inte komma med.
Så här kommer inte med. Så vi kan prata om vad ni vill nu ett tag, grabbar.
Okay.
Nej, jag sa ju 1-3, och det är det ju inte då. Nej, de är väldigt, väldigt tydliga med att det är 1-2 spel som de hoppas få ut på global. Mm. Så som Ola sa.
Okay.
Ja, är vi nöjda nu?
Det är vi med.
De hade kunnat sagt 1-3. Det är fortfarande ett finns ju med som utfall.
Problemet är att både du och jag hade ju läst samma text strax innan, och du kom ihåg att det var 1-2 och jag fick för mig att det var 1-3.
Du är så här, du lyckoläsare. Du ser alltid lite mer positivt.
Lucky number 7 är det.
Alla goda,
alla goda ting är 3, tänker jag säga.
Ja. Det här klippar jag ändå bort.
Ja, jag klipper bort det.
Gött.
Ja. Nej, men det är 2 stycken nöjer de sig med. Det är väl viktigt.
Max.
Det vore bra om de hade 2 globala släpp. Mm. Lite snabbkortis också om veckans mest omtalade aktie, Viaplay då.
Oj.
1 december presenterar med detaljer om man ska lösa de här finansiella problemen som man har. Riktad emission på 3,1 miljarder, företagsemission 0,9 miljarder till kurs 1 krona. Över 500 kronor för 1,5 år sedan.
Snyggt.
Det beror på hur man ser det.
Ja. Men om du är så här finansiell fakir.
Ja, eller bankare.
Eller blankare.
Då är det kul.
De måste ju ha tjänat bra med pengar.
De tjänar bra med pengar. Mm. Man går alltså från 79 miljoner aktier till 4,6 miljarder aktier. Oj. Det är lite utspädning, kan vi säga.
Men vad är det som har gått fel? Jag har inte ens läst, men jag kollar på Premier League där till exempel.
Ja.
Det är ju det jag gör.
Det har man köpt dyrt.
Ja, det måste man ha gjort, för de tar ju ganska bra betalt för de här kanalerna. Nej, men det verkar ju...
alla åker ju och tittar på plats nu, vet du. Det är ingen som vill titta på tv längre.
Alla kollar på plats. Det är lika dyrt som abonnemang. Nej.
Är det Olas fel? Eller?
Det är mitt fel.
Ja, det är Olas fel.
Lite ditt fel.
Ja, nej, men alltså, de måste ju ha betalt mer än vad de får in på de här. Då.
Det är lite
det är väl ganska...
De hade ju väldigt, väldigt stora betalningar som ska ut för det här. Jag kommer inte ihåg siffran, men det var ju 30-tal miljarder liksom. Och det är ju svårt att få ihop.
Ja.
De har satsat på att de ska växa mer än vad de har gjort. Typ så.
Fartblinda är väl ett
ord. Ja, fartblinda
alltså, bra. Jag tror dock att Premier League är lite viktigt för dem.
Ja, jo.
Om vi säger så.
Ja, men det här är ju det här som vi alltid säger, att liksom det finns ju ett pris som är rätt, och så finns det ju priser som är fel.
Ja.
Och när man då liksom bara tappar den och säger Premier League, det är värt vad som helst. Är det inte sant?
Nej.
Det finns naturligtvis en gräns, och här har man ju uppenbarligen, nu kanske inte bara Premier League,
nej, det är
utan
bara,
det är massor med sporträttigheter och skit här. Och enorma filmsatsningar.
Ja, jag vet. Ja, men jag är lite rädd att det här är att Premier League för Viaplay är som buffén för våran lunch restaurang här. Mm. Tappar de det så kommer ingen. Mm. Är du med?
Nej, men så kan
så de måste ha Premier League fast de är lite in. Ja. Är det hur?
Ja. Men det är just den här rävsaxen de var ju som har lett till att man har liksom hamnat i problem.
Är jobbigt. Alltså, någonting gick ju snett för dem. För jag vet när jag har ju, vill titta en del på golf ibland.
Ja.
Och då ringer jag och ska sälja sig olika abonnemang till en. Säger, ja, men jag vill ha golf liksom. Mm. Vad har ni? Ah, nu är inte det här via Play då i och för sig, men en annan del. Nej, men då, det är jättebra för då får du all den här hockeyn också.
Ja.
Och så får du den här formuletten här. Jag bara, okay. Jag är beredd. Vad kan jag betala för att ni inte ska ha med Formel 1?
Nej, det får du
gott. Nej, det är så fantastiskt. Allt här. Vi bakar ihop allting. Vi är liksom den lösningen för dig. Bara, nej, det är inte alls.
Nej.
Hur har ni kommit på det här? Mm. Liksom? Nej, för vi har betalt så jäkla mycket så vi måste paketera ihop det här till alla. Jag tror att man har hamnat där hos Viaplay också.
Ja, kanske så. Ja, sen lite lågkonjunktur här. Folk kanske ser över sina abonnemang.
Ja, nej, men så är det. Streamingmarknaden har ju varit tuff för många aktörer. Liksom.
Ja, så, det är tufft.
Så att, nej, men, och tufft för aktieägarna. 74% ner på beskedet. Och de är inte avskilt av de rätter. Liksom.
Ja.
Inledde året över 200 kronor, ner 98% i år. Då. Mm. Men vi tar med det här, liksom, för det är ett exempel på vad som kan hända med bolag som har balansräkningsproblem.
Ja. Där har du problem på en helt annan nivå än att vinsten sjunker lite i bolag med sunda balansräkningar. Ja, kursen kanske går ner, men det här blir något helt annat. Alltså.
Det blir ett svart hål. Liksom.
Det blir ett svart hål. Du vet, alltså, det sämsta scenariot är konkurs här.
Ja.
Så då kan du tappa mycket.
Ja.
Permanent loss.
Permanent loss.
Och så kan det bli såna här räddningsemissioner på svinlåga kurser eller att man konverterar obligationer som tar över hela bolaget och så vidare.
Går ju inte att ta i kapp ett sånt kurstapp liksom.
Här återigen är det ju trevligt att ha sitt DI-abonnemang här som man kan få följa med i det här. Men alltså, det är också fruktansvärt skrämmande hur många stora fond, alltså hur många professionella investerare som har gått bort sig i det här.
Mm.
Så sitter man och har varit med i det här och tycker att fy vad jobbigt om man är en vanlig privatsparare.
Mm.
Kolla då vad de så kallade proffsen har ägnat sig åt här. Det är sådana enorma pengar som man har pissat bort här. Alltså.
Nej, men så är det.
Och under året här. Alltså.
Och det är ju inte så lätt med aktier heller. Det var ett jättehyllat bolag för ett halvt år sedan. Så att...
Ja, men det var också streamingtjänsternas guldglansdagar när alla var hemma. Och, alltså...
Så är det.
Jag har gjort vad jag har kunnat i alla fall. Jag har betalat in mina månadspremier varje månad här. Så. Ja.
Du har allt.
Ja, jag har rubbet där.
Mm. Oh, nej, men i alla fall, försök som vi brukar tjata om, håll det till bolag med starka balansräkningar så slipper man mycket problem.
Mm.
Och försök inte fånga fallande knivar när det är balansräkningen som är i spel, för det kan bli totalt svart hål.
Ja.
Och vi är inte intresserade av Viaplay hur som helst.
Nej.
Dålig odds.
Mm.
Kinder då?
Mm.
På tal om odds.
Bra. Ja, den är bra, Macke. Ja.
De kom med Q3-rapport 29 november. Vi tänkte säga några ord om den då. Huvudnumret var ju inte rapporten egentligen, utan det var ju den här strategiska översynen som man skulle ju berätta lite grann kring. Man har ju hållit på sedan den 16 april, så då tänkte man, nu har man ju verkligen hunnit arbeta igenom det här. Nu kommer man ju presentera fantastiskt intressanta saker.
Mm.
Och det blev att man drog sig tillbaka från Nordamerika, som var i princip det enda man kom fram till. Och den här satsningen har ju kostat jättemycket pengar. 870 miljoner kronor de senaste 8 kvartalen på EBITDA-nivå.
Mm.
Så det är egentligen ännu mer.
Shit alltså.
Det är mycket. Mm. Och då kan man ju säga att klimatet på aktiemarknaden har ju liksom skiftat från det här med satsningar på tillväxt och framåt till lönsamhet.
Till bottom line på något
sätt. Till bottom line. Ja. Och då funkar ju inte. De skulle ju bli lönsamma 2026 hade de ju sagt. Liksom.
Ja.
Ja, det funkar inte längre liksom.
Och sen trodde de väl egentligen inte på det heller längre, misstänker jag.
Nej, ah, jag vet inte, det kändes konstigt. Men de lämnar i alla fall USA.
De lämnar USA.
Man får ju säga, rapporten var ju väldigt svag.
Ja, jag kommer komma där.
Men,
men man får ju säga igen då, Betsson tog rätt beslut att inte gå in B2C i USA. Då.
Mm. Ja.
Och vi tycker det är positivt att Kinder drar sig tillbaka från USA. Vi tycker väl kanske man kunde ta beslutet lite tidigare. Det har ju sett ut ganska länge nu som att konkurrensen är för hård helt enkelt på den marknaden. Det har inte funkat liksom. Men vi tror att allt annat likat så hade aktien gått upp på ett sånt besked bara. Att man drar sig tillbaka.
Och i och med att rapporten var svag och den ändå inte fick så stora rörelser så ser man ändå som typ.
Ja, men först var det ju ner 10% eller någonting på att siffrorna var dåliga.
Mm.
Sen har man återhämtat fallet då.
Ja.
Men rapporten var svag, tycker vi. Den var sämre än vad vi hade väntat oss. Den var sämre än analytikerna hade trott.
Mm.
Dock upprepar den här prognosen om ett underliggande EBITDA-resultat. Vi gillar inte riktigt den formen av prognos då.
Nej, kanske kan återkomma till det sen när vi pratar. Ja. Charlie Munger.
Charlie, han gillar inte heller det. Nej, men då sa man, vi upprepar den på 200 miljoner brittiska pund då. Mm. Med reservation för att de behöver en normal sportsportmarginal under Q4. Och här blir det lite svårtolkat då.
Ja,
för man gav ju en sån här trading update. Mm. Och det intressanta nu var att man sköt ju rapporten en månad.
Ja, nu vet man ju.
Ja, det, nu var det 2 av 3 månader liksom.
Ja.
Och då var det en klart lägre sportsmarginal än vad det var tidigare, 8,6% från 9,7. Och när man då säger att man ska ha en normaliserad sportsmarginal för Q4, innebär det då att sista månaden ska ta upp hela kvartalets nivå till normaliserad, eller ska det vara normaliserad på just Q4? Mm. Eller just sista månaden i december?
Svårt att förstå.
Jag tolkar det lite som en förtäckt vinstvarning faktiskt. Ja. Det är min egen tolkning.
Ja, det var det vi diskuterade. Ja. Vi tycker det känns lite så att man har kvar prognosen, men man varnar för att den här kommer vi nog inte nå.
Ja.
Typ så. Så vi tror att det kan bli svårt att nå det där i Q4. Och sen blir det nog lite stökigt framåt också. Man hade ju såna här kostnader för uppsägning av ett avtal i Ohio. $5 miljoner. Det var någon partner som man bröt med nu när man ska dras tillbaka.
Ja.
Man ska ha kostnadsbesparingsprogram som kommer kosta pengar. Det ska man återkomma till i Q4 hur mycket det kostar. Det kommer förmodligen komma fler såna här engångskostnader för att man lägger ner.
Mm.
Det är ju inte, man hade ju velat se att man sålde det här till någon.
Ja.
Även om man inte fick jättemycket pengar för det, så hade man ju sluppit massa såna här extra kostnader.
Ja.
Men det fanns tydligen inte ett intresse för det då.
Nej.
Ska man ha något positivt då, så var det att man på konfkålet sa att man är etta i Nederländerna igen då.
Ja.
Och här sa man också att bruttomarginalen är högre än koncernen i övrigt och kan växa framöver.
Mm.
Det är lite intressant är ju att man anger då att det är de här restriktionerna mot marknadsföring.
Ja, lite monopol för de som är kvar där inne på något sätt.
Ja, lite grann tillbaka till hur det var innan regleringen.
Ja.
För sätter man jättehårda restriktioner så kan ju liksom inte de små växa.
Nej.
Utan de stora med bra varumärken gynnas då.
Mm.
Och nu är man ju uppe som etta i Nederländerna, så det är ju positivt.
Ja.
Sen sa man ju också att den strategiska processen fortgår. Det finns alternativ, alla alternativ finns kvar på bordet, sa man.
Ja.
Sen om någon hade haft bråttom hade de väl redan lagt ett bud, kan man tycka.
Jo.
Men det kan ju finnas någon som tycker att jättebra, röj upp den här USA-delen och så kan jag vara intresserad när ni är klara med det.
Det tror jag. Liksom, det blir ett mycket renare spel.
Mm.
Om USA är borta, du slipper de förlusterna, du får ett mer tydligt Europaspel om man nu ska vara
ja
men Europa play här.
Ja.
Och bra kassaflöden, och så kan man göra vad man vill med det.
Ja.
Sen har ju jag vet inte. Det har inte varit rätt tid på börsen heller sista månaderna för spel. Om vi kollar. Jag kollade Evo -6, Betsson 15, Kindred 20 på 3 månader.
Mm.
Vet inte vad det beror på. Kanske att de har överpresterat eller många som har velat haft dem när det har varit tuffa tider och kanske går över till mer konjunktur. Men liksom det som har tappat mest.
Räntekänsligt.
Alltså kan vara så. Jag vet inte, men jag har noterat att de tre stora spelrelaterade bolagen har gått ganska svagt. Kindred finns väl i och för sig lite anledning då kanske med en svag rapport, men nej, jag vet inte. Det kan vara någon sån sektor.
Ja, rotation lite grann. Ja. När liksom riskviljan går upp så tycker man att de här lite mindre riskabla kanske.
Ja.
Så.
Och då hoppar man på något fastighetsbolag. Eller ja, jag vet inte. Det är bara en gissning.
Nej, men det är en bra gissning. Ja. Vi hade faktiskt köpt in ett litet innehav i Kindred inför rapporten.
Ja, lite så, ja.
Så, men de släppte vi efter rapporten igen.
Det
är lite för svårt och det ser lite för jobbigt ut för Q4 och sådär. Vi avvaktar ett tag nu då.
Mm.
Men det finns ju fina underliggande värden i det här någonstans.
Når man sina prognoser. Men det jobbiga är ju dock att det är underliggande.
Ja.
För du vet ju inte vad det verkligen kommer bli på sista raden kommande kvartal. För engångsposter är ju ganska betydande här.
Ja, och det kommer ju komma sådana i Q4 och kanske även i Q1, Q2. Jag tror man sa det handlade halvåret tror jag man skulle vara borta från USA.
Dessutom misstänker jag att USA nu kommer se som verksamhet under avveckling. Det vill säga USA... förlusterna kommer ligga alltså utanför underlig.
Man lägger ut dem.
Ja, det är min gissning.
Ja, det är väl rimligt.
Ja.
Men vi avvaktar lite grann. Det är lite för svårt just nu.
Ja.
Kort kommentar även om Neckar då. Kommer också med Q3-rapport. Vi har ju inga vanliga rapporter någon gång i det här avsnittet.
Nej.
Lite kort va. Vi gick igenom dem i avsnitt 150 efter Q2 då. Aktien var jättestark och steg 21%. Då sa vi att om man tittar på orderboken inför andra halvåret så skulle de växa väldigt kraftigt, men vi tänkte att riktigt så mycket tror man inte att de kan fakturera. Men det blev faktiskt så. De hade en omsättning på 162 miljoner norska, 105% upp. Så det var starkt faktiskt, måste jag säga.
Fakturaprintern har gått extremt.
Ja, det var bättre än vad vi trodde. Sen kan man ju säga att ni kanske skulle ha trott på vad de sa då i den här framåtblickande liksom, orderboksdelen, hur mycket de skulle leverera. Men, ja. Men vi vågade inte riktigt tro det.
Nej.
Men det trodde vi ställa på marknaden, för kursen föll 6,7% trots det.
Oj. Det ser man.
Ja, det är alltid förväntningar. Vi kommer återkomma till det också.
Vi kommer återkomma till det idag, ja.
Nej, men och sen var det här, tror jag också, att EBITDA-marginalen sjönk från 22% förra året till 17,8%. Och då sa vd att marginalen kommer fluktuera lite grann mellan kvartalen beroende på status i de större projekten som de arbetar med. Mm. Ja, jo, och det kan man ju förstå. Stora projekt, hur mycket innan man fakturerar. Det som är lite konstigt är ju att man fakturerade ut jättemycket, men ändå gick marginalen ner. Är det, ja, det är lite svårt att förstå.
Ja.
Jag tyckte det var lite konstigt att marginalen gick ner så pass kraftigt. Mm. Och förmodligen var det lite därför marknaden handlade ner aktien.
Svårt med de här extremt orderstyrda, ja. Projektstyrda, ja. Bolagen.
Jag har ju sagt det förut också. Och en sak som har varit ännu svårare är att de har ju haft såna här löpande marknadsvärderingar av valutahedgar i resultatet. Inte i finansnettot. Nej. Utan det har gått in i resultatet och det har gjort att det har svängt jättemycket.
Ja.
En positiv sak var ju nu att nu gör man om det här och gör som alla andra.
Ja, gött.
Så nu rensar man bort det här ur EBITDA och EBIT då. Jag också kommer in i finansnettet istället.
Mm.
Det här ska ju göra att det blir lite lättare att förstå dem då. Mm. Så vi tycker det är en positiv förändring.
Ja.
Sen att det gick ner också på rapporten, man steg nästan 5% innan rapporten.
Okay.
För då kom den här orden i ett projekt i Indonesien, 15 miljoner US dollar då. Och det är en stor order, man omsatte ju förra året ungefär 400 miljoner norska då.
Oh, herre.
Så det är en stor order. Mm. Det är en av, man har ju väntat på såna här stora order.
Mm.
Så att, en anledning till att det har gått ner från toppen är att orderboken har ju långsamt minskat då från toppen. Så att säga. Nu kommer den ju få ett litet hopp uppåt. Däremot så sa de att det tar upp till 2 år innan det ska levereras det här projektet. Så det är ingenting. Oj. Som...
Ja, det är jobbigt med de här projekt. Det är svårt.
Ja.
Vi se om det här är projektet som lyfter bolaget här nu.
Ja. Mm.
Nej, men vi sa vid förra genomgången att vi hade en liten bevakningspost efter Q1, den har vi kvar. Men det är lite svårt att göra ett vanligt innehav för att det svänger så mycket och det är så svårt att räkna på.
Ja, vi. Jobbigt.
Men vi får se, det kanske blir lite lättare nu när man gör om redovisningen i alla fall. Mm. Steg i rätt riktning.
Ja. Så att säga.
Och sen sista då, på Aktuellt då, innan vi går in på Buy and Hold, så tänkte jag upp ett läsarmail som vi fick, som var lite på det temat. Det går tillbaka till avsnitt 64, på fiske i börsdjupet.
Ja, just det.
Klassiskt.
Ja, det är lite klassiskt.
Från april 2020, va?
Ja, exakt. Mm. 2 april.
2 april.
Där screenade ni två fram då. 20 bolag. Klassisk kapscreener. P mindre än 15. Omsättning, vinst per aktie 7% på 7 år. Netto skulle in vid EBITDA 2 eller 3, lite osäker på.
Vi hade nog sänkt ännu, vi var så rädda för dåliga. Så jag vet inte, du vet, man ville bara...
Ja, man får lyssna, jag kommer inte ihåg exakt, men ingen finansfastighet, råvaror.
Nej, nej.
Den här screenen kommer ju lätt åt numera då, på börsdata. Ja. Man går in under strategier.
Och det som var lite nytt var ju det här tilläggskriteriet att kursen ska ha gått ner 25% på 3 månader. Ja. För att hitta det som hade fallit mest, så att säga.
Bland de bra kvalitets som vi såg som kvalitetsbolag, vilka har tappat mest?
Ja,
det var det som var liksom. Ja.
Och då blev det en genomgång av de 20 bolagen då. Mm. Ganska blandade omdömen, ska jag säga. Mm. När man tittar lite grann på det. Det var kul avsnitt, värt att gå och lyssna på igen då, tycker jag, för lyssnarna. Mm. Och det hade ju då lyssnaren Gabriel gjort.
Mm.
Så han gjorde en sammanställning här. En portfölj av de här 20 bolagen, och han körde buy and hold då, från 2 april till 1 december 2023.
Ja.
3,5 år.
Mm.
2 bolag uppköpta, finns inte kvar på börsen. Det var Enlabs, köptes ut 21, och Genesis IT köptes ut 23. Då.
Mm.
2 av 20 hade negativ utveckling. Det är inte mycket.
Nej.
Enea och Lammhults. Det har vi ju diskuterat i podden, att det är 2 bolag som vi tycker har fallerat lite grann.
Ja.
Topp 3 då. Note 1, 510% plus. Det är ganska bra.
Ja, ja.
2 Pandora, 337% upp.
Shit. Okay.
Och trea AQ, 287% upp.
Ja.
Snittavkastning per bolag 121%.
121% plus alltså.
Ja. Det är rätt bra.
Det är jäkligt bra. Men man, det visar också på det här med timing och
ja.
Man hade nästan kunnat kasta pil där, va?
Ja, fast inte riktigt ändå. Det här är ju klart bättre ändå.
Ja, visst är den bättre, absolut. Ja. Jo, men det är ju bra. Och kvalitetsbolag brukar alltid slå snittet, så att säga. Ja. Men börsen måste ha gått bra också sen dess.
Ja, nej, men precis. Det här är ju 121% i snitt och då är det inga utdelningar. För det hade han inte orkat göra. Han undrade om vi skulle göra det, men jag orkar inte heller göra det.
Nej.
Så det egentligen är lite bättre då.
Ja.
Men om man vill ha en rättvis sammanställning mot index, så kan man ju ta ett index som inte har utdelningar.
Ja, OMX SPI då?
Nej, ett som inte har utdelningar.
Ja, SPI har inte och SGI har.
Jag tog OMX S30 för inte heller.
Ja, bra.
Och då var det upp 58%.
Oj, ja, då är det ju rejäl överavkastning alltså.
Ja, det är mer än dubbelt upp liksom.
Kul.
Men sen är det intressant då att liksom, det var ju verkligen inte jättepositiva kommentarer med alla bolag.
Nej.
Och ändå så blir det så bra snittavkastning.
Ja, jo.
Och det visar lite grann hur svårt det är egentligen. Ja.
Och det var en jobbig tid. Man visste ju i april, där visste man ju fortfarande inte riktigt vart det här viruset skulle ta väg. Var liksom, hur farligt var det här? Och folk, det var ju, eller hur?
Ja.
Så man sitter ju inte med svaren då.
Nej.
Det ska man ju komma ihåg. Men ja, intressant. Man måste våga köpa när det ser jävligt ut.
Det tror jag är huvudpoängen med faktiskt.
Man måste våga det.
Köper man i börskrasch så kommer det på sikt bli bra.
Och väldigt många gör precis tvärtom tyvärr. Och det är den mänskliga, det är den normala reaktionen. Oj, ett stup. Nej, jag backar bak några meter, eller hur? Eller hur?
Vi bara kastar oss rakt ut.
Det är liksom det är en liksom försvarsmekanismen som slår till. Men du måste våga, ja. Nej, men så länge som vi brukar säga, så länge världen som vi känner den. Ja.
Och en grej till då, att screenen hade ju ett krav på bra balansräkning. För det finns ju bolag som får problem i en sån svår marknad, där det blir nyemissioner, Scandic till exempel eller något sånt. Man behöver ju ta bort dem.
Ja.
Så
balansräkning, något bra mått på balansräkning, vi brukar säga nettoskuld inom EBITDA, något sånt mått måste finnas med i en sån här screener, så man plockar bort det som kan få riktiga problem.
Exakt så. Men kul test tycker jag, och Gabriel får en bok för besväret. Det var väl allt på Aktuellt.
Ja, då vill jag säga att vi har ett samarbete med Modular Finance för att se hur vi kan ha nytta av deras fantastiska tjänst Holdings. Både som inspirationsverktyg och för att spetsa till vår analys och handel. Att veta vilka som äger och handlar i bolagen vi är intresserade av är viktig information. Särskilt om man som vi arbetar professionellt med investeringar. Tack säger vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings.
Ja, nej, och en sak i Holdings som jag börjar använda allt mer är den här bevakningslistan. Du kan ju gå in och lägga in alla bolag du är intresserad av helt enkelt. Och då får du en feed löpande. Och här får du information om bolagen då, och det är ju saker som förändringar av blankningar, handel och insynspersoner, större ägarförändringar, pressmeddelanden och så vidare. Men även blocktransaktioner till exempel. Det är ju någonting du kan följa i orderflödet eller avslutsflödet. Men det är ganska jobbigt. Här får man det liksom insamlat och
grymt
matat till sig.
Ja.
För alla de bolag som man är intresserad av.
Ja.
Så mycket av den informationen finns på andra ställen, men det blir inte samlat på det sättet.
Nej, men ibland hör man om vissa tjänster, tycker jag, så här. Ja, men finns inte den där informationen? Jo, den finns någonstans, men du ska ju då samla in den själv.
Ja.
Det är inte att paketera den på ett överskådligt sätt. Det är ju det som Modular Finance gör.
Ja. Så då får du liksom, och du lägger upp alla bolag du är intresserad av, och då får du allt det här för de bolagen samlat på ett fint sätt. Liksom.
Ja, riktigt bra. Det känns nästan lite som fusk, Macke.
Ja, lite fusk.
Känns som fusk.
Ja. Men inte otillåtet fusk.
Nej, inte otillåtet, utan ett bra fusk. Nej, riktigt bra.
Ja.
Ja, det är bra.
Det var toppen. Ja, det har blivit dags för buy and hold-portföljen. Och ska vi redan här avslöja att någon upprepning av förra årets experiment med 10 nya bolag, varav hälften på bokstaven B. blir det inte den här gången.
Vi fick lite kritik, lite, men någon skickade in, eller det var några som tyckte att vi tog lite oseriöst på det här oerhört viktiga, men herregud.
Det var ju mest jag då, som skickade in de där.
Munger och Buffett körde ju liksom en sån här 15 minuters rolig film innan varje stämma. Ja, man måste få ha lite kul också.
Mm. Ja, men så är det, och vi menade fullt allvar med den där portföljen.
Ja, det var inte så att vi inte trodde på den.
Nej. Så det, nu blir det istället då 10 nya bolag där alla är på bokstaven A faktiskt. Nej, vi vänder på steken. Ja. Vi vänder på steken i år och tar med 7 bolag som varit med förr. Och bara 3 nya kvalitetsbolag.
Oj.
Jag har ju tagit till mig lite av de här mejlen vi fick. Och jag har ju förstått där att det här är nära jul.
Mm.
Julen är ju en ganska konservativ högtid, va?
Det kan man säga.
Allt ska vara som det alltid har varit.
Ja, lite så.
Och försöker jag göra en liten liknelse här. Efter förra året så har vi bildligt talat då bytte vi ut julgranen då mot en dekorerad björkstam. och skinkan mot en överstekt kalkon.
Oj, jag tänkte mer att det var ren vegetarisk jul. Rent vegetariskt julbord, men okej.
Okay. Kalkon är okej, tycker jag.
Nu lovar vi att nu är vi tillbaka i en tryggare miljö då, va? Det är terpentindoft i vardagsrummet. Och Kalle klockan 3 då.
Ja.
Och de här 3 nya bolagen, de kan enklast då liknas vid de här årets Disney-nyheter.
Ja, just det.
Det som kommer på slutet.
Ja. Tryggt och säkert, men liten krydda.
Ja.
Allt vi söker då vid värdeinvestering och buy and hold.
Bra liknelse där, Claes.
Så är det. Och innan vi hoppar vidare här så det var ju ett tag sedan vi började med de här Bajenol-avsnitten, och vi gillar ju mycket av det här att prata om strategi och sådär. Macke, vad är det vi tänker på när vi sätter ihop sådana här portföljer?
Ja, när vi sammanfattar lite grann, just vad är buy and hold då, eller vad skiljer från vanligt då? Och den första och främsta är väl, det är ju här i lång sikt. Vi har ju sagt 18 år. Riktigt skoj. Då kan man inte heller utvärdera så snabbt.
Nej, nu är det 7:e året här. Så
ja, det är lite jobbigt för den första där.
Ja, nu, den börjar ju bli på riktigt.
Upp till rakning.
Sjätte året.
Men det här värderingen blir ju inte riktigt lika avgörande som i våran vanliga handel. När vi är väldigt, det är en väldigt, väldigt stor del i vår vanliga...
I vår aktiva.
Ja, utan här är vi lite mer liberala med värdering, ska vi säga. Sen vill vi dock inte att det ska för mycket framgång inprisade redan i aktien, såklart. Vi vill ju ha kvalitativa bolag där vi tror att historiken visar vägen. Det är ju samma i allt idag. Men vi vill ha senaste 10 åren stabil, helst ökande lönsamhet. Vi tror att det är den största möjligheten då att de kommer fortsätta vara så. Vi vill att man ska ha bra marknadsposition, inte riskera att konkurreras ut på vägen. Här tittar vi som vanligt mycket på historiken. Är det liksom, har man lyckats genom åren, så tror vi att man har någonting, både mot och marknadsposition som man kan försvara framåt också.
Ja.
Men lite samma tema, så vill vi gärna ha branscher där vi inte tror att det kommer bli supersnabba teknikskiften.
Sant.
Vi har haft med Invido till exempel. Fönster och dörrar kommer förmodligen se ganska lika ut.
Ja.
Så det är någonting vi tittar på också.
Ja.
Bra långsiktigt.
Här har vi ju misslyckats ibland, ska man ha klart för sig.
Ja, vi har några som har varit
klumpat precis på det där.
Ja, så att fönster och dörrar är väl typexemplet på produkter som nog inte liksom riskerar teknikskift i närtid.
Ja.
Ja.
Vi vill att det ska vara långsiktiga tillväxtmöjligheter, dock. Och gärna ungefär i det området man är nu. Det vill säga att man ska inte behöva bli någonting annat.
Nej. Det är ju lite som att säga att man ska köpa ett fastighetsbolag för att det ska bli ett produktbolag. Men ja. Nej, utan vi måste köpa vad det är idag.
Ja, för det är historiken på det man är idag som är den vi har tittat på, så att säga. Så vi vill att man kunna vara kvar. Stabil balansräkning, det är vi alltid inne på. Men vi vill ju inte riskera att de här bolagen går på näsan för då taskiga finanser. Igen, ganska gärna medelstora bolag. De har ju växt upp från små, visat att det funkar, men långt kvar att växa.
Ja.
Innan tillväxten gör att man avtar för att man blir för stor. Sen gör vi en portfölj. Vi tar ut 10 bolag. Vi gärna blandar mellan branscher och typ av bolag.
Ja.
Det har vi tänkt på.
Viktigt.
För att inte bli för exponerade för en viss typ av problem som en viss bransch hamnar i 18 år bort. Så att säga. Och just det att det är 10 bolag är ju diversifiering, tar ner risken. Det är klart att man kan nå högre avkastning med enskilda bolag om man hittar vinnarna. Men det blir ju väldigt mycket survivorship bias, det vill säga att man hör bara de som hittar vinnarna.
Det kommer vi se när vi går igenom här också. Lite svårt att veta innan vad som blir förlorare och vinnare, så att säga.
Och det är ju liksom, med det sagt, vi, alla bolag checkar ju inte av alla kriterierna så att säga, men vi har dem i åtanke när vi gör det.
Ja.
Och sen igen, vi har ju inte facit. Vi sitter ju här och bara försöker göra bästa förmåga på lång sikt, men vi har ju såklart inte facit på det här.
Nej. Så. Och varför gör vi det här då? Jo, för att vi tycker, ja, vi tror att det är en bra portfölj investeringsstrategi för ganska många investerare. Framförallt om man inte, nej men man jobbar inte med det här, utan man har ett inom citationstecken vanligt jobb.
Mm. Man kanske lägger all sin tid på volleyboll till exempel.
Ja, eller någonting. Man hinner inte sitta och räkna på mängder med bolag och handla varje dag, utan man vill helst göra så lite som möjligt. Då är ju det här väldigt bra, för du ska ju bara köpa och sen ska du ju bara äga över tid.
Som strategi.
Ja.
Reinvestera lite.
Så vi tror den är väldigt kanske bra. Och du slipper de här svåra mänskliga aspekterna som rädsla och girighet och sånt. Och FOMO och allt. Det är bara, du ska inte göra någonting.
Nej.
Så att du låser ju, tar ju bort alla dem.
Sen ska vi säga att när vi gör det här, det är ju inte så att vi har tagit de 10 vi ser som de mest attraktiva på kort sikt nu.
Nej, absolut så, inte.
Utan, det är viktigt att påpeka tycker jag.
Ja. Nej, det har det aldrig varit. Utan det är rimliga värderingar med långsiktigt bra förutsättningar.
Det är, så.
Det är ju det som vi tycker.
Och sen tar vi ju liksom startar den här fiktiva portföljen på dagen, så här bara pang, precis här och nu.
Ja.
Så skulle vi aldrig rekommendera att göra, utan vi tycker att man ska handla in sig över tid.
Man
så att
kan
säga.
Pytsa in lite.
Pytsa så att man inte över tid, så man, den här förhatliga timingrisken här.
Ja.
Även om det är över 18 år. Mm. Så vi har ju någon portfölj här som lider lite grann av att vi köpte in den på toppen, och det kommer vi nog ha med oss ett tag.
Ja, ja men så är det ju. Man ser ju jätteskillnad när man köper in de här såklart.
Så en buy and hold strategi går ju alldeles utmärkt att kombinera med ett månadssparande. Ja. Det är väl det jag vill ha sagt.
Perfekt.
Ja. Det tycker jag är en jättebra poäng. Ja. För att just nu som sagt, nu har ju börsen gått upp jättemycket på en månad.
Sjukt mycket har många av de här gått upp sista månaden, vilket vi inte visste för en månad sedan.
Nej, när vi började spåna så såg det ju mycket roligare ut.
Ja.
Inte så.
Och det här är exempel på bolag och
inspiration.
Ja.
Mm. Så, det var lite allmänt kring varför den finns.
Hur
har det gått då?
Ja, vi brukar ju titta till de här. 6 stycken är de ju ett antalet nu då. Ja, det är 7:e året som sagt var.
Ja.
Men 6 år gammal är nummer 1 då. Originalportföljen då. Äldsta barnet lite extra.
Ja.
Lite extra varmt om hjärtat så att säga.
Ja.
12 år kvar.
Jaha.
Men det är en tredjedel som har gått.
Det är lite konstigt nästan nu när vi pratar om det.
Och här ska man kan också säga det, att vad vi har sagt är att liksom vad vi strävar efter, eller våran förhoppning, är att de här ska ge en årlig avkastning på cirka 15%.
Mm.
De ska slå börsen såklart.
Mm.
Annars är det ju indexfond.
Ja. Och börsen borde hamna någonstans
7-10.
Ja.
Och det här är liksom ett hopp om att det ska kunna ge 15% i årlig avkastning. Mm. Då måste det ju vara bra bolag som också kanske adderar lite utdelning varje år. Så. Ja.
Mm. Ja, och det är ju återinvesterad utdelning. Det kanske
återinvestera så. Utdelningen måste man göra här för att det ska bli full pott.
Så så har vi räknat. Ja. Eller Claes har räknat.
Jo, så är det.
Ja.
Kurserna här nu då, som när jag pratar lite statistik här, det är efter stängningen då tisdag den 5 december.
Mm.
Och då tittar jag även till vårt jämförelseindex OMXSGI här då. Det är ju den totala utvecklingen för alla bolag på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.
Ja.
Ja. Bionolet då. Startade i december 2017. Det har omvandlat vår fiktiva startmiljon till 2,1 miljoner nu då. Det är en värdeökning på 111%. Det är ju bra.
111.
Ja,
och det är första.
Ja, första.
Ja, det är.
Ja. Samma tid då jämförelseindex upp 76%. Betyget här är fortsatt godkänt alltså. Vi börjar faktiskt närma oss höjderna vi hade i den här. För vid avstämningen julen 2021, då hade ju den här portföljen gått upp 126%.
Ja.
Så att vi är liksom bara på väg tillbaka fortfarande kan man säga.
Ja, det är så.
Mm. Främsta draglok i den här portföljen är ju BTS, Systemair och Nederman. Och sänkerna här är ju fortsatt Phoenix Outdoor och IR System.
Ja.
De är ner en del här. Och Kagger här då, du sa 15% vill vi ha. Det är ju våran dröm här.
Över tid.
Över tid. 13,2.
13,2 i snitt.
Mot börsens 9,9 här då.
Ja, men det är vettigt. Och nu ska man komma ihåg också att vi har två svaga börsår här.
Ja.
Så de har ju dragit ner snittet då. Just nu. Det har ju varit lite low point.
Mm.
Ja.
Och över 18 år ska det bli ganska både high and lows.
Så att high and lows. Mm. Så att vi får se. När vi stämde av den här för 2 år sedan lär det ju ha legat över 15.
Då låg vi...
Ja.
Ja. Mm. Så, jag tror nog ganska säkert att vi sa att det här kommer inte,
nej,
det här kommer inte vara.
Så att, och vi har någon här, Shea, som har väldigt stark hagg än så länge. Så man får, det här får ses, kan ses över lång tid.
Ja.
Mm. Jag har inget mer att tillägga där.
Nej, tvåan då. Mm. Den verkte vi fram långt till Lucia 2018. Mm. Och den kan uppvisa en värdeökning på 80%. Mm. Index 77 sen dess.
Och det var inte mö.
Så det här är alltså några enstaka procentenheters ledning här.
Ja.
Läskigt tajt då.
Mm.
Och bästa prestationen i den här portföljen är ju Systemair och AQ.
Mm.
Vi har bara ett bolag på rött här.
Ja.
Och det är Nia, och det är rejält rött kan jag säga.
Minus 50% ungefär, ja, va? Mm, ja, den drar ju ner här. Det är ju helt klart, ja.
Vi pratade om det flera gånger i podden. Vi lämnade ju Nia och vi pratade om att det blev någonting annat än vad vi trodde.
Mm.
Det här är en lärdom. Här i våra barnhold är det ganska tydligt att vi någonstans vägrar ge upp, för de kommer tillbaka.
Mm.
Ja, men på den tiden så såg det inte alls ut som det har gjort senare.
Ja, 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 ja.
Men
ja,
ändå intressant med portföljtänk här då.
Mm.
Plus 80% för portföljen, sa du.
Mm-mm.
Med en aktie som är minus 50.
Mm.
Det går.
Det går.
Om du har en portföljtänk. Tänk om du hade haft 3 bolag och ett hade varit en IA här.
Aj, aj, aj.
Klart jobbigare.
Klart jobbigare.
Mycket jobbigare.
Ja.
Mm.
Nej, men 12,4 i CAGR hade jag på den.
Mm.
Så en bit under 15. Mm. Men vi har inte gett upp.
Nej, absolut inte.
Nej.
Trean då? Den knoppar vi upp till 12 december här för några år sedan.
Och, 2019?
Ja.
Mm.
Och den här är väl diversifierad över många branscher. Här är vi uppe 58% mot index 42.
Mm.
Och här har vi alltså äntligen gått om index.
Mm. Det var ju ett sorgebarn det här, va?
Ja, jag sa ju att vi hade en positiv trend förra året. Och kan det här hålla i sig så kan vi nu äntligen gå om. Det hände det då.
Ja, ja.
Så att det är ju kul då.
Och det här visar också att man kan ju ligga efter ett bra tag, men förhoppningen är ju att det här ska vara bolag som presterar över lång tid.
Ja.
Mm. Kul att den har gått om här.
Ja. Starkaste bolagen är AQ Björn Borg.
Mm.
Och här har vi ju...
Men HiQ hade vi där också, va? Tror jag.
Ja, det. Som är utköpt, ja.
Ja, ja.
Ja, jag går inte igenom med det. Jag har ju varit i...
HiQ blev gynnade den.
Ja, att de blev... ja, definitivt.
Mm. Ja, för de som inte kommer ihåg det, så blir man utköpt så fördelas pengarna ut på de andra.
Ja, ja.
Så
att säga. Mm.
Ja.
Sänken här är ju Doro, Carium kan vi väl ta med där också, och Phoenix Outdoor.
Mm. Men de har också vänt upp rejält i år, va?
Ja, kul. Mm. Framförallt Doro och Carium. Ja,
framförallt Carium, tror jag, va?
Ja. Mm. Verkligen spännande.
Ja.
Så är det. Fyran då? 2021.
Ja, det här är ju...
Eller 2020 menar jag.
The Superstar Portfolio än så länge, va?
Mm.
Men det här är timing också.
Ja.
Efter coronaraset där. Och, eller hur?
Ja, nej, det var helt otroligt.
Mm.
Den är upp 96% i alla fall.
Mm.
Index är upp 22.
Ja, krossat börsen. Mm. CAGR fick jag till 25% här.
Ja.
Det är ju bra.
Det är skapligt.
Men som sagt, ju när, alltså, vi har ingen på minus i den till exempel. Mm. Men det handlar ju också om när, just det här med timing. Du köper in efter coronaraset. Ja.
Ja. Här om man tittade förra året så hade det börjat bli lite läskigt. För jag tror att vi sa att det var nästan 40-50% var ju Noto New Wave i den här. Och nu har det där balanserat upp sig lite.
Ja.
De har inte gått fullt så starkt och Appian Borg är ju med här och lyfter. Så nu är det flera som hjälper till att dra här, så det börjar bli lite mer...
Jag fick att bäst från den här var New Wave med plus 286% till idag då.
Mm.
Note och Björn Borg 2 och 3
mm.
med ungefär 170% plus var. Så, och ingen på minus.
Nej
men då blir,
de har ju släppat sig över precis nu.
Ja, så det, om du inte har någon plump, då blir det ofta väldigt, väldigt bra såklart. Men inköpt i ett väldigt fördelaktigt börsläge också då. Mm. Såklart.
Mm. Ja. Femman då fyller ju 2 år här nu. Nu börjar de bli så unga här så kanske inte säger så mycket.
Nej, nu är det ju så kort. Här börjar det bli så kort så det är svårt att få något grepp om.
Den är upp 5% i alla fall och index är ner 10% på den här tiden.
Ja, inte lika bra timing när man köper in i slutet på 2021. Det var ju lite peak där.
Nästan sämst timing.
Ja. Och det som verkligen är ett sänke här får man väl ta upp här, det är ju att vi gjorde ytterligare ett försök med NEA.
Mm.
Och den är ner 79% sen start här.
Minus 80% och då är vi ändå på plus i portföljen. Lite som omvända Note och New Wave. Mm. Att bra bolag blir större vikt. Dåliga aktier får ju mindre vikt.
Ja.
Så i och med att du inte fortsätter, och dessutom lämnar de ingen utdelning. Mm. Nej, jag vet, nej, men du pyntar ju inte in något här mer. Jo, lite, men inte mycket. Ja, de blir mindre och mindre del.
Ja, det skulle vara om det blir ett utköp här då.
Ja. Tyvärr blir vi förmodligen då budet under våran inköpskurs. Men,
Nej, jag menar om något annat bolag. Så att jag måste...
Ja. Ja, det är sant. Det är sant.
Så jag måste köpa mer Enea här.
Ja, vi hoppas på Enea, men...
Vi hoppas på dem. Buy and hold 6, då, det är ju, den är ju ett år här nu.
Ett år gammal.
Ett exakt jämnt skägg här med index.
Oj.
8,5% ungefär.
Mm.
Har båda gått upp.
Ja, det är ju vad börsen brukar gå. Brukar man inte säga det.
Bergman och Beving. Harvey har ju gått jättebra här. Det är kul.
Mm. Bastu gillar man ju.
Ja, Bastu gillar vi ju.
Mm.
Bergman
och Beving plus 80%. Det har ju gynnat den här.
Det har gynnat där. Mm. Byggmax och Elanders.
Minus 35. Då kan vi ju säga att både Byggmax och Elanders är fortsatt aktier vi tror på lång sikt.
Jajaja.
Men de har av lite olika anledningar haft det lite tufft i år.
Mm. Elanders är väl lite börjar bli balansräkningsrisk.
Ja,
precis. Byggmax har ju en extremt tuff marknad.
Ja.
Så. Men på 18 år känner vi att det borde...
Vi hoppas att det vänder för dem.
Jag kan nog tänka sig att det blir en liten utspädning här i landet.
Jag vet inte. Ingen efter index är ju... Nej, men det känns ju bra.
No.
Det är väl de första portföljerna man börjar nu kunna få en lite tidig indikation på om det funkar, det här experimentet.
Vart med både lite upp och nedgång.
Ja, men jag tycker ändå att...
Ska vi spännande hygglig förhoppning. Det går så fort nu, så snart har det gått 9 år. Då ska det bli spännande att se om vi börjar närma oss de här 15%
i snitt.
Det kan nog bli svårt att nå det.
Ja.
Vi får se, vi kanske var överoptimistiska.
Ja. Det kanske blir en jättespurt 18 året.
Men plus 13 i CAGR per år i den första är ju 1,8% ifrån målet. Då. Så att det är inte jättelångt bort.
Nej.
Och då är det svaga
börsorna.
Småbolagsår har inte varit jättebra sist.
Nej. Så.
Sen har vi ju då jobbiga lyssnare då.
Lyssnare, då har vi
vägrar ju bara tugga i sig det vi säger här nu, att nu ska ni jobba med buy and hold här och så, utan vi har ju de här som tycker om den här strategin, att de vill allokera om portföljen varje år då.
Mm.
Och det här tar jag för att vi inte ska hamna i det här att vi tar ut de som är bäst för oss själva hela tiden här och se hur det går då.
Mm-mm.
Så vad skulle hända här då om man varje år bara hade tagit och allokerat om portföljen
till den nya?
Och den skulle nu då vara upp 149% sen start. Och miljonen skulle vara värd 2,7 miljoner.
Och den första var plus 111.
Ja, så det är en CAGR på 18% på den.
Ja, lite bättre då faktiskt. Mm.
Men jag räknar med att Buy and Hold 1 kommer att ta upp det här.
Ja.
I alla fall på de här 12 åren som återstår.
Vi får se.
Annars så kommer vi göra så att vi gör några riktigt jävla usla... portföljer på slutet där för att medvetet sänka den jävla strategin.
Anoto kommer med i Buy and Hold.
Det var det ingen som såg komma, kan jag säga.
Mm. Ja, det skulle vara överraskande.
Det skulle vara väldigt. Men det skulle vara om vi kör det här bara bolag på A.
Men det skulle ner universum lite.
Ja. Okej.
Okay. Nej, men det var dags att ta fram en ny portfölj då.
Spännande.
10 bolag att stoppa i byrålådan i 18 år.
Ja.
Vi tänker oss att ni investerar utdelningarna här på något smart sätt.
Mm.
Vi kör igång bara, va?
Ja.
Bolagen.
Ja.
Först ut här då. Vi är på ben då.
Det blir en del ben då.
En gammal godis. Betsson här. Det här är ju spelbolaget då med många geografiska ben, varav ett inte är USA. De får ju en ny chans här i årets portfölj. Var senast med i podden i avsnitt 154.
Ja, nej, precis. Och det här är då, kan vi ju spoila, det är den enda aktien som är kvar från förra året.
Mm.
Ändå.
Vi gillar att byta lite också, för att det är, man ska se, det ska vara någon form av, vad ska man säga, Man ska få lite exempel. Alltså, ja. Ska man bara ta samma bolag hela tiden, ja. Även om man tycker de är vettiga, så är inte det, det ger ju ingen inspiration. Nej. Ja, eller det gör det, men inte, ja, någon ny inspiration.
Ingen ny. Då kan man lyssna på gamla avsnitt, ja, istället. Ja, ja. Nej, men Betsson fick vi ändå vara kvar. Aktien har ju varit stark i år, 28% upp. Mm. Men ganska svag, som du sa på slutet.
Ja, sista tre månaderna har ju betting generellt tappat då, ja, kan man säga.
Börsvärde 15,5 miljarder, så lite större än vad vi brukar hålla på med. Men vi gillar Betsson, det har vi tagit upp många gånger i podden här. Mm. Ja, det är ju operatör inom iGaming då, spelar pengar på nätet. 27% sport, 72% casino, 1% övrigt i Q3 då. Men jag tror folk har koll på det här. Man har en jättestark långsiktig trend i prestationen. 14,8% i snitt i omsättningen på 10 år. Vinsten 13,1%.
Ja.
Det är bra. Man har en digital affärsmodell också, så det finns ju möjlighet att skala här då. Inte exponerade mot samma risker som många tillverkande bolag, frakt, råvaror, material och så vidare. Finns ju ett skifte från offline till online, har vi pratat om länge. Det gör att det finns en strukturell medvind i verksamheten över tid då, så att säga. Mm. Lågkonjunktur oberoende har vi pratat om också. Även om det är lite svårare nu när lågkonjunktur förenas med höga räntor.
Mm.
Lite ny situation då, så att säga.
Betsson har väl inte sett mycket av det än, vad jag har sett i alla fall.
Nej, inte så mycket som många av de andra. Än så länge i alla fall. Nej. Det vet man inte hur det fortsätter, så att säga. Lite bättre geografisk spridning har det blivit. Mm. Det har vi pratat om. På slutet här i Q3, 19% Norden. 41% SECA, det är det här Central Europa och Afrika. Asien.
Asien, ja.
Latinamerika 22%, Västeuropa 16%, övrigt 2%. Då. Så, ja, att man får bättre och bättre spridning.
Mm.
Rullande 12, ungefär 14,80 vinst. Kurs 109, P7,4. Vi gissar på ungefär en vinst på 15 kronor och P7,3 framåt. Ja, det... och då är vi 15% i skatt. Och det är ju lågt.
Det är ruggigt lågt, är det ju. För den... håller man den tillväxten så är det ju sjukt lågt.
Ja, du har ju sagt det några gånger, men skulle man gå in på Börsdata, ta bort namnet och bara visa graferna.
Va? Hur är det möjligt, skulle man säga?
Ja, skulle alla säga.
Ja.
Och det är nettokassa 750 miljoner. Det är ju möjlighet till förvärv.
Direktavkastningen är ju...
Direktavkastningen är bra. Vi
7-8% nu.
Ja, vi gissar på 8 kronor har vi i vår ark.
Ja.
7,3% i nuläget då.
Ja.
Ja, man borde kunna köpa sig in på fler marknader.
Mm.
Minska regleringsrisken med att vara på få marknader, så att säga.
Mm.
Man kan själv vara en uppköpskandidat. Ja. Mycket, mycket möjligt. Men sen har man ju regleringsrisk, som vi har pratat om.
Ja.
På enskilda marknader. Norge är ett bra exempel på när man lämnade. Man sa ju själv att man inte var där i fred.
Nej, det har man aldrig varit. Man har bara... De har råkat hamna där.
Mm. Ja. Men största risken är, som vi varit inne på, det är B2B-delen i Turkiet.
Ja.
Vi har kunnat se många gånger usel transparens här. Lite svårt att bedöma, men den här risken har varit samma i väldigt, väldigt många år nu.
Ja, ja.
Och man har klarat det bra hittills. Och framförallt, man tar vinsterna därifrån och investerar på andra ställen.
Ja.
Så vi tycker över tid så tonar risken ändå lite ner.
Ja, man investerar ju, man köper ju något bolag i Belgien nu. Man har ju...
Man är in i Frankrike,
man har en kassa för förvärv, man kommer säkert förvärva om man lär inte göra det i Turkiet. Man flyttar hela tiden vinster och många säger, ja men de tjänar ju inga pengar någon annanstans. Nej, men de har byggt upp Latinamerika från noll, det är klart det kostar att investera.
Jo.
Så att du kan inte säga att all vinst kommer från Turkiet, nej inte om de slutar investera alla pengar i nya marknader.
Ja.
Det är liksom, det blir fel sätt, och dessutom svart på vitt. Vad är det som säger att Turkiet ska gå från 100% till noll? Kolla Norge. Det är ju fortfarande en marknad. Så att det är väldigt svårt det där. Men osäkerhet finns det ju.
Och den risken har varit samma i väldigt många år. Men visst, det finns en risk här. Men vi tycker värderingen är så pass låg, så vi tar med Betsson ändå.
Marknaden
i årets,
tar ju rejält med höjd för det där.
Exakt så.
Mm. För ESG-investerare som bara fokuserar på miljöpåverkan kan ju Betsson vara bra.
Ja.
För den är ju inte stor.
Servrarna då.
Betsson är första. Först ut.
Ja, bra. Och vi ska väl vara transparenta och också berätta att vi äger aktier i Betsson.
Ja, vi kan ta det när vi går igenom varje. Det gör vi, det vet alla som lyssnar på.
Ja.
Vi går vidare på B. Björn Borg här, va?
Ja. Och de var med i trean och fyran då.
Ja.
Sen har man lite upphåll.
I podden var de med senaste avsnitt 155.
Ja, det var de också. Kan man lyssna på. Det är väldigt nyligen.
Mm.
Här har man upp 35% i år. Också gått bra faktiskt. Börsvärde ungefär 1 miljard då. Mm. Så klart mindre. Mm. Ja, det är underkläder då, som är stabil bas. 57% i Q3. Men man satsar hårt på sportkläderna då. 20% i Q3. Och sen har man skor 9% och väskor och lite annat. Omsättning på 10 år växt med 5,7%. Inte lika mycket, men vinsten 11,9% i snitt då. Så väldigt bra vinsttillväxt.
Och då har man ändå drabbats av valuta nu på slutet och så.
Ja, en tuff konsumentmarknad.
Ja, det är med såklart. Ja,
det är ju tufft sista år liksom. Ja. Så att man har ju, som du säger, man är väldigt känslig för dollarn. Man köper in mycket dollar. Förhoppningen kanske att inte det ska fortsätta rusa som det har gjort. Ja. Och på lång sikt så brukar valutorna ta ut sig lite grann.
Ja.
Så att vi hoppas på att, och vår tes är egentligen att varumärket kommer fortsätta stärkas. Och det ger möjlighet till högre marginaler, tror vi, på sikt. Och lite viktigt här är då att med varumärket att man gör såna här kundundersökningar. Man går ut och frågar folk. Liksom, om ni tänker på Björn Borg i underkläder. Eller man säger så här, så säger man inte. Det är lite ledande fråga.
Ja.
Man säger så här, vilka undermärkeskläder, märken kan du tänka dig att köpa?
Ja.
Och vilka tänker du på? Mm. Och så tittar man. Och då hade man gått från 30% till 47% på 5 år.
Oj.
Och inom sport från 17 till 32%.
Ja, den resan har vi hoppats på länge.
Ja.
Och den är ju tydlig nu då.
Och det känns verkligen som att det går uppåt. Jag tycker man ser mer och mer. Sen är det alltid svårt att tänka på ett märke, så ser du överallt.
Ja, ja.
Men jag tycker det är ganska tydligt. Mm. Och deras undersökningar visar också att varumärket stärks.
Ja.
Och det är viktigt för långa caset.
Mm.
Så. Och sen stärker man den här e-handelsdelen också.
Ja.
Den har ju gått upp. Nu var det 36% i Q3. Det var 26% för 5 år sedan.
Mm.
Fortsätter upp. Som topp har man varit uppe på 46% i Q2-23. Ja. Men trenden är väldigt tydlig där också.
Ja.
Och det här är också bra för marginalerna. För att man har ju högre marginal på sin egna e-handel. Mm. Upp mot 20% då.
Ja.
Och det är klart högre än koncernen. Och det är inte så konstigt om vi tittar på RWC då, som bara har e-handel, så är man över 20 och mål 25, va?
Ja, mål 25% ja. EBIT-marginal ju.
Så att vi tror ju att den här resan med mer e-handel, mer varumärken fortsätter stärkas, det kan leda till bättre marginaler.
Ja.
Framöver.
Mm. Det här är en överpresterare tycker vi. Det kanske inte syns så mycket sista året på vinsten, men det är en väldigt tuff marknad just nu. Ja. Vi tycker ändå de har presterat bättre än man hade kunnat förvänta sig ett så här tufft,
så kan man absolut säga,
tufft år.
Mm. Mm. Ja. Och sen är ju det här en liten spelare.
Ja.
Vi pratar marknadsvärde på 1 miljard.
Ja.
Man har jättemycket tilläggsmöjligheter. USA har man sagt att man ska slå sig in.
Ja.
Man har gått in lite via Amazon. Det är väl inte lättaste än så länge, men det kommer säkert komma igång. Tyskland är en jättestor marknad som de kan växa på. Ja. Budchans såklart här också.
Ja.
Någon större som vill ha ett varumärke som stärks.
Mm.
Ja, hög och stabil direktavkastning också.
Definitivt.
Ja, snittet på 10 års sikt är 5,7%
i direktavkastning.
I direktavkastning. Ja. Och det tror jag att man kan hålla framåt också.
Mm.
Balansräkning stabil. Vinst rullar 12,264 med kurs 41,80, P15,8. Vi har gissat för nästa år på 3,16. Det ger P13,2.
P13,2
framåt. Och 10-årssnittet ligger på 16,8. Då, så att man lägre värderingen historiskt, men vi tycker man har en bättre position än man haft någon gång förut.
Ja, absolut. Mm. Känns som att allt går åt rätt håll.
Frånsett marknaden.
Ja, jo, men den vänder ju någon gång.
Ja, exakt.
Och dollarn vänder också någon gång, skulle jag säga.
Ja. Så att på 18 år så tror vi att det kommer jämna ut sig, och då tror vi att de kommer prestera bra.
Mm. Ja.
Och det är vi också, Axel.
Björn Borg.
Som sagt.
Nu har vi väl inget mer på B, va?
Nej, absolut inte. Jag tänkte nämligen ta Bravida här då.
Nej, det var en till.
Det här är ju fastighetsinstallationsbolaget som vi pratade en del om på senare i podden här. Det här växer ju i huvudsak via förvärv och betalar ju med sitt, i vart fall historiskt, väldigt starka kassaflöde. Nykomling i buy and hold här då.
Mm-hmm.
Och vi har ju tagit upp det, så vill man veta mer på djupet här så är det bara att gå in och lyssna. Vi har ju sådana här fina tidsangivelser nu i avsnittsbeskrivningen också. När vi nu lyssnar på, när vi pratar om bolagen. Avsnitt 152-154 har Bravida varit med.
Det är uppskattat. Det var många som tjatade innan det kom in där.
Ja, jag höll ju väl emot lite för längre. Men så är det ibland. Mycket intressant bolag tycker vi. Stabilt och en över tid relativt trygg bransch. Har vuxit i snitt 10% per år de senaste 10 åren. Och rörelsemarginalen ligger över tid stadigt mellan 6-7% de senaste 8 åren.
väldigt fina kurvor på börsdata.
Ja. Direktavkastningen här brukar ligga någonstans 2-3%. Mm. Just nu då så kanske den blir lite högre på grund av något lägre värderingen av bolaget.
Mm.
Och det här Bravida handlas ju bakåtblickande till PS strax över 10.
Ja.
Och det är på tok för billigt om man tror att det här bolaget kan tuffa på i sin tillväxt. Och framförallt nu då kommer ut lika starkt på andra sidan lågkonjunkturen här då.
Mm.
Mm. Ett varningens finger då på kort sikt här. De har själva sagt att bolaget själva säger att de närmsta kvartalen kommer bli utmanande.
Mm.
Och Nordea som följer bolaget tror att de till och med kommer behöva ta en del nedskrivningar här då. Från tvistiga projekt. Och jag vet inte om det är viten, men att det kommer komma någon form av nedskrivningsbehov då, från försenade projekt i närtid här. Och då skulle ju den här aktien kunna pressas ytterligare. Men vi tycker ju att balansräkningsrisken i Bravida, som har ju en ganska stor del återkommande serviceintäkter, den är mycket liten då.
Mm.
Och på 18 år så är ju möjligheten att få komma in i ett sånt här fint bolag som Bravida på en
rimlig värdering.
Rimlig värdering är oerhört lockande.
Ja, för att komma in på bra kurser för en buy and hold så måste det nästan vara något jobbigt i närtid. Mm. Faktiskt. Ja. Så är det ju.
Och här har ju konjunkturen då ändå drabbat.
Ja.
Bravida en del då.
Ja.
Vi pratar mycket om de här riskerna i de tidigare avsnitten, men ja, vi välkomnar helt enkelt bara Bravida in i buy and hold 7 här, så får tiden visa om det här var
rätt eller fel.
Var rätt eller fel. Vi äger en liten insynspost i Bravida i firman här. Har vi gjort ett tag.
Ja, Björn Borg äger vi också, skulle vi ha sagt.
Ja, det sa vi.
Ja, det sa vi. Ja, bra.
Mm,
bra.
Mm, mm.
Och skillnaden är, det är inte riktigt innehav. Bravida är ju bara en sån här liten post som vi har för att ha lite extra koll.
En liten rackare. Vi ångar på här. Det var 3. Vi ska komma upp i 10 bolag.
Oj.
4 på listan.
Fler på B. Nej.
Nej, nu är det Kitron här.
Mm.
Det här är ju en norsk kontraktstillverkare, va? Som är en vinnare på, heter det reshoring-trenden?
Ja, eller nearshoring. Det finns kärt bara många namn.
Jag kan aldrig lära mig det här. Och också lite grann känner de här på en orolig omvärld då. Kommer vi säkert in på här. 154 var de med senast i podden.
Ja, men precis. Och de är nya. Mm. Det blir första gången för dem.
Ja.
Kurs 33 har gått upp 18% ungefär i år. Men tappat ganska mycket från toppen. Mm. Börsvärde 6,5 miljarder norska. Så att, ja, ungefär där som är lite sweet spot. Så.
Mm.
Det är ju en norsk kontraktstillverkare, sån här EMS, Electronic Manufacturing Services. Note är ju en känd peer i Sverige. Fabriken i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina och USA. Omsätter ungefär 9 miljarder norska. Väldigt fin utveckling här får man säga. Senaste 10 åren, omsättningen 16,5% upp i snitt på 10 år. Vinsten 50% upp i snitt.
Men det måste vara från väldigt låga startnivåer.
Ja, då började man lågt och sen har man haft väldigt bra utveckling precis på slutet.
Mm.
Så det är lite boostat, men det är fortfarande
grym
historik.
Ja.
Men som sagt, man har ökat marginalen väldigt kraftigt på slutet här, så att det är lite boostat just nu. Man har en svensk vd, Peter Nilsson, kom 2014, och en svensk CFO. Och de är ju 18 och 13 på ägarlistan. Så det är ju pilotskola, tycker vi är bra. Q3 växte omsättningen 8%, EBIT 41 då. Lite likt not så hade man ju lite sån här destocking, normalisering av orderböcker och sånt som marknaden har blivit oroliga för och sänkt kursen då, så att säga.
Mm.
Men vi tror ändå på lång sikt här så har man bra förutsättningar. Och en del är lite grann som du var inne på, Claes, här med man har ju långa relationer med Kongsberggruppen, försvarsindustrin. Det är väl tyvärr sannolikt att den kommer ha ganska mycket att göra under en bra tid framåt. Då, så att säga. Mm. Sen är man starka inom elektrifiering också och har en hel del bra kunder där som växer. Man redovisar euro, det gynnar dem inte alls. I norska kronor så växte omsättningen 23% istället för 8%. Och i rörelsemarginalen med 59 istället för 44 eller 41 i Q3 då. Många andra peers har ju positiv valuta påverkan då. Men det vet man ju inte hur valutorna går över sikt på 18 år så att säga. Nej. Det ska ju ta ut varann.
Mm.
Största risken i närtid är ju det här med marginalerna. De är uppe 9%. Klart över historiken, över målet på 8% då. Vi gissar i år på minst på 2,95 ungefär. Sen tror vi lite högre 2024, plus 10% i omsättning med lite lägre marginal, då är P11 ungefär.
Ja.
Det är lågt för dem. Historiskt har man levt på ett snitt på ungefär 15,5 och under pandemin var uppe på 25. Ja, 25 är högt.
Det är högt, ja.
15,5 är ganska rimligt, tycker vi. Man har haft en väldigt hög värdering på senaste åren, men man har ju gått ner 36% från toppen i maj då, så ganska sent. Kapitalmarknadsdag 13 december blir jätteintressant. Ny prognos för 2024 och nya finansiella mål väntas.
Det blir ingen Lucia-tåg för dig inte alltså?
Nej, det, ja, kanske efter då. Ja. Sen är det klart.
Så att eller före. Eller före. Hon kommer ju tidigt, tidigt på morgonen.
Ja, hon gör
med
det.
Ljus i håret.
Ja, då hinner jag lyssna. Mm. Att, nej, men vi tycker att hon är intressant och blir nykomling här i Bayern Old-sammanhang.
Mm. Hur är det med aktier här då?
Och det har vi.
Det har vi.
Ja, det har vi.
Ja.
Nej, det blir ju ganska många sådana. Alltså, vi går ju inte helt utanför boxarna när vi gör det här, för att det är de bolagen vi kan bäst. Som vi,
ja, ett problem är ju att vi har ju sjukt mycket aktier just nu mot vad vi brukar ha. Mm. Och det avspeglas här, inser jag.
Sjukt mycket även kanske att ta in.
Mycket fler.
Ja, om vi går tillbaka och tittar på historiskt när vi har satt ihop våra bajon.
Vi har nästan 20 olika bolag.
Ja, lite färre.
Ja, 18 har vi just nu.
Ja. Där någonstans.
Ja, bra, Kitron.
Så är det.
Härligt.
Ja. New Wave då? Torsten då får komma in ännu en gång. Vi tror de har mer att ge då. Och New Wave är också en av hörnstenarna i Cavalier Quality Focus. Så vi pratar om innan här.
Har varit länge.
Ja, senast avsnitt 154.
I Nej, inga nyheter här. Det är ju globalt tillväxtbolag med egna varumärken av framförallt sport- och profilkläder. Mm. Cirka 12 miljarder i börsvärde. Så ganska stort bolag, men mycket tillväxtfart tror vi. Försäljningen är spridd över många varumärken, geografier och kunder, vilket tar ner risken en del. Sportvarumärket Craft är den stora tillväxtdrivaren för tillfället. Man har som mål att öka omsättningen med mellan 10-20% per år. Det vill säga man har som målsättning att vara ett tillväxtbolag. Och det är svårt att inte kunna liksom måla upp långsiktigt bra tillväxtutsikter för New Wave, tycker jag. Man kan öka försäljningen av befintliga varumärken på befintliga marknader. Man kan bredda till nya geografiska marknader och man kan förvärva nya varumärken. Så jag tror att de har bra förutsättningar att växa. Historiken, omsättning cirka 10% plus per år, sista 10 åren, vinst plus 20. Marginalerna har ju ökat ganska rejält på slutet. Mycket tack vare Craft, tror vi. Här uppskattar vi vinst per aktie för 2024 till 8,50. Då är ju PE på lite drygt, cirka 10.
Och det är trots 25% upp på en månad.
Ja, precis. Det var ju nere på 8,9 någonting, va? 8,9.
8 skulle
nästan. Ja, men cirka PE 10 nu då på kurs 88. Lite drygt, men det är ju inte dyrt för ett tillväxtbolag. Även om man har en tuff marknad just nu då. Och det är därför aktien värderas ganska lågt, tror vi. Vi tror på oförändrad utdelning i vår. Det skulle på kurs 89 kronor, jag vet inte var den stod i här precis innan vi gick in, men någonstans där. 3,7% direktavkastning. Mm. Helt okej, eller bra. Så New Wave får plats i år igen. Har varit med en gång förut. Och det var väl då i den här Star-portföljen, Buy and Hold 4, som den var med.
Mm. En riktig, en riktig stjärna.
Och det var den bäst, 286% plus sen dess då. Mm. Så vi tar in Craft, eller jag på säga, men New Wave igen.
Det är kul Freud Johns felskrivning.
Ja, precis. Men man tänker mycket, alltså man tänker mycket på Craft när man tänker New Wave nu i med dess framfart då, skulle jag säga.
Kanske Craft i framtiden.
Jag hoppas att vi sitter om 5 år här och säger, och då kommer Tenson in i, nej, eller New Wave. Ja. Vi får se.
Vi får se. Mm.
Så är det.
Ja.
Vi håller oss kvar på en liten tag till här. Det är nämligen så att vi idag som vanligt har med oss vår sponsor Nordnet i podden. Private banking är ju som koncept inget nytt. Har funnits många år. Det är en hemvist för bankernas mest förmögna kunder. Servicen är högre och möjligheterna fler. Och till det här kommer det då nästan alltid höga avgifter. De flesta private banking-aktörer tar väldigt bra betalt i form av både fasta och rörliga avgifter. Har man mycket pengar resulterar det naturligtvis i höga kostnader. Men vår partner, Årets Bank Nordnet, de gör precis tvärtom. Man betalar inte en krona för att vara kund hos Private Banking. Istället får man lägre priser och förmånligare villkor då. Det är ett heltäckande koncept som inkluderar allt från investerings- och skatterådgivning till unika placeringserbjudanden och kundträffar. Istället för att betala en fast årsavgift plockar man helt enkelt ut de delar man har behov av. Mm. Tre delar är då som vi gillar säkert mycket med Nordnets Private Banking. Låga priser.
Det gillar vi.
Mm. Man har rabatt både på kotage och utlåningsräntor. Man har specialräntor på ISK kapitalförsäkring. Och Nordnets sparkonto har grymma villkor. Toppen. Räntan är nu 3,6%.
Det är inte dåligt. Ja.
Utan avgifter, fria uttag. Mm. Räntan utbetalas månadsvis. Och man har insättningsgaranti. En annan grej här, det är ju snabb service här. Man har ett eget telefonnummer, man når Nordnets service- och mäklarteam som kan hjälpa till med allt från det praktiska till att svara på frågor om börsen, pension, specifika investeringsmöjligheter. Målsättningen är att alltid svara inom 30 sekunder.
Mm.
Det här påminner mig om den här gamla filmen, heter den Up in the Air? När George Clooney är ju någon gubbe där som har flugit så mycket så han blir den första riktiga sån här superduper diamant deluxe.
Mm.
Kunden va?
Just det.
Så när han ringer då svarar de med hans namn. Och då frågar han hur kan du veta att det är jag? Jo men det här är ju ditt. Det är ju ditt telefonnummer så att säga. Där sitter en människa och bara väntar på att han ska ringa.
Han har fått ett eget. Ja, ja den är härlig.
Ja. Man kan få hjälp med vårdläggningen här. Man kan få hjälp att köpa och sälja stora aktieposter. Via algoritmer, darkpools, block. Mm. Allt möjligt här. Och det här är ju sånt som normalt bara större institutionella och professionella investerare har tillgång till.
Mm.
Ja, men det finns lite något krav här också.
Mm.
För att få tillgång till det här då behöver man ju ha ett totalt sparande om 2,5 miljoner eller mer. Men då räknas allting ihop här. Aktier, fonder, företagsdepåer och pensionskonton. Och har man ett större kapital och flyttar in en pensionsförsäkring här, ja, då kanske man passerar de här 2,5 miljonerna.
Och kicken är just tjänstepension där ju folk ofta har ganska stora kapital. Mm. De som har jobbat lite längre och många gånger inte knappt vet om det.
Nej. Mm.
Så ja, Årets Bank Nordnet erbjuder verkligen modern private banking. Man kan läsa mer och anmäla intresse på nordnet.se/pb. Och då tänkte jag faktiskt här att det kan vara läge också att lyfta lite grann vad Nordnet gör även för sina sparare med lite mindre kapital på plattformen. Nordnet då med sparekonomen Frida Bratt i spetsen. Ifrågasätter ju nu allt mer ihärdigt den här höjda ISK-skatten.
Mm.
Och de vallöften på området som vi har inte sett röken av dem. Och då kan man följa Fridas kamp här under parollen återställ ISK-skatten på sociala medier. En del av de här inslagen är ju med rejäl glimt i ögat kan man säga.
No.
Men budskapet är precis lika viktigt och relevant för det.
Ja, hon satt ju också inne i rondellen där man inte kör med bilen istället för ut och stoppa bilarna.
Ja, det gillade jag. Det gillade du. Det tyckte du var bra.
Oh, det är
bra. Ja. Dock är det ju så här att oavsett om man är blivande banking-kund eller ESK-innehavare på Nordnet så bör man tänka på att finansiella instrument kan både öka och minska värde. Det finns en risk att man inte får tillbaka pengar, de pengar man investerat. Tack, säger vi till Nordnet. Nu har det blivit dags för Note då.
Ja, och Ola sa ju att New Wave var en av stjärnorna i Buy and Hold 4. Mm. Och det är ju Note också.
Ja, och sen var det väl Björn Borg som också var med i den, tror jag. Så vi går på vinnarna här, va?
Nu går vi tillbaka till det som har funkat förut, så att säga.
Avsnitt 153 podden senast.
Ja, de kurs 167 minus 6% i år, men det var upp massor idag då.
Ja, det är väl typiskt att vi ska ta ut den här buy and hold-portföljen så här års.
Ja,
man skulle egentligen ta ut den i oktober.
Och vi har gjort det igår också.
Ja, det är typiskt.
Så att, nej, vi skojar om det idag, för de var upp väldigt kraftigt idag. Vi hittar inte varför, men de var det i alla fall.
Det är någon som har hackat sig in på våran...
Ja, de ville bara ha ett av bolagen.
Ja, nej, det andra var ju bara skit.
De gjorde ett val där.
Ja,
börsvärde 5 miljarder är också ganska sweet spot. Så.
Ja.
EMS-bolag då, som Kitron. Tillverkning i Sverige, Finland, Storbritannien, Estland, Bulgarien och Kina. Industrisegmentet är klart störst här. Men man har också medtech och kommunikation som har gått bra. Greentech kommer ett område som gick väldigt bra tidigare men som har varit svagt senaste året.
Förvånande.
Ja, först om man tittar på en del av kunderna, Plaid, Waystream, ChargeAmps och så här, så är det bolag som har varit svårt på slutet liksom.
Ja.
Men det är väl sannolikt att den typen av produkter ändå har en bra framtid. sen så att säga. Men det är tufft just nu. 50% är såna här halvfabrikat, build, boxbuilds. Mm. Så här, och det är mycket nya bolag igen då, Playdo, Waystream och sådana. Där man liksom inte bygger upp någon egen produktions... ja, kraft, utan att man anlitar den här typen av aktörer och bygger hela ja, produkten så att säga. Mm. Och resten är sån här kortdesign. Eller korttillverkning. Mm. För det är inte design. Det var det jag skulle komma till. AQ har ju en del som designar åt kunden. Det har inte Note. Däremot har man produktionsutveckling som man säger. Det vill säga att bli bättre på att producera så effektivt som möjligt. Och det är det man har sagt är en del stora nycklar då.
Det förstår jag.
Att man har lyckats med det.
Ja.
Och så man kunde ha tagit då vinsterna från att producera mer effektivt och ge tillbaka lite till kunderna. Och så delar man på det så blir kunderna glada.
Mm. Utmaningen är det ju alltid att hålla kvaliteten då, vilket Note uppenbarligen har lyckats med.
Absolut. För här har man extremt starkt utveckling, ännu bättre än Kitron. Mm. Omsättningen 16,5% i snitt över 10 år, vinsten 88,5%.
Det är helt galet.
Men här börjar man också lågt och det har gått jättebra på slutet, men det är fruktansvärt fina siffror.
Ja, det är svårt att blunda för det.
Men lite likt Kitron igen då, så ligger man ju på toppmarginaler, 10%. Har skalat jättefint med omsättningen, så det är inte något snabbt hopp här.
Nej.
Vilket är bra. Men det är väl också största risken, på samma sätt som Kitron, att man ligger just på toppmarginaler.
Och det kommer ju inte se riktigt lika bra ut i närtid här, va?
Nej,
som det har gjort
inte lika
året.
Bra i alla fall.
Nej.
Men man är mer positiv. Vi har ju vd Johannes Lind Widestam som är väldigt positiv till marknaden. Mer än sina kollegor i branschen, ska jag säga.
Okay.
Från sett ifrån AQ. De är väldigt positiva. De har ju normalisering av orderboken här, där man kunde beställa lite senare och då går orderboken ner lite igen. Men man säger att det ska inte påverka omsättningen så mycket. Man sa nyligen att man skulle behöva växa över 10% organiskt för att fortsätta öka marginalerna.
Ja, det är lite intressant.
Tror inte man sagt det tidigare.
Nej.
Man sa att man behöver ungefär 5% för att hålla jämna takt med kostnadsökningar, så att säga.
Ja.
Ja, kursen är ner till 3% ungefär sen all-time high i maj också. Mm. Som Kitron i maj där. Negativt sentiment har varit på slutet. Mm. Vi tycker det är lite intressant, så vi tyckte att de kunde få en plats här. Då. Men tittar man på vinsten, rullande 12, 10, 83, kurs 167, P15,4. Vi har gissat på 11,53 för nästa år, P14,5. Lite under snittvärderingen kan man säga.
Ja.
Och då är den snittvärderingen med väldigt lågt för ett antal år sedan och väldigt högt under pandemin.
Ja.
Vi tycker dock att bolaget är ett bättre bolag än det varit i snitt. Om man säger så.
Ja.
Och att man har bra förutsättningar att växa över tid.
Mm.
Även om som sagt marknaden har saktat ner lite grann på kortare perspektiv. Kapitalmarknadsdag 12 december då. En dag innan Note.
Ja, eller innan Kitron.
Jag vet inte. Då hann Note först i alla fall.
Ja.
Men likväl som i Kitron så hoppas vi på prognos och eventuellt nya finansiella mål. Mm. Så det blir spännande dagar det.
Spännande. Mm. Note.
Jag får också med.
Ja, och vi har aktier.
Och det har vi också.
Och där har vi ju en podd med intervju med Johan Hagberg bland annat. Man kan gå tillbaks och lyssna på. Mm. Man är intresserad av lite mer notesnack.
Ja, den har varit populär.
Mm.
Vi ångar på då. Dags för Softronic.
Mm.
Det är väl, kan man kalla det konsultträsket? Nej, det är hårt. Det är lite mjukvara och det är lite grejer.
Men det är, du får nog, det är nog IT-konsult.
Ja, vi doppar tårna i konsultträsket igen. Och,
det var just träsket kanske.
Ja, träsket var lite taskigt.
Ja, jag visste att han, nu fick jag. Jag har ju inte varit med på ett tag här då. Finns med i Bayern Hold 5, va? Men bolaget.
Mm.
Avsnitt 120 i podden fick jag...
Ja,
ta mig tillbaka till.
Det är ju ett tag sedan vi har haft pratat konsulter så där brett.
Mm.
Vi har ju haft någon konsultspecial och så där.
På den så kallade gamla goda
tiden. Det var ju
tiden.
Väldigt höga värderingar här under ett tag i IT-konsult på börsen.
Ja.
Och så var vi väldigt rädda för marknaden.
Ja, väldigt rädda för marknaden. Men i år kände vi att vi ändå vill ha med en IT-konsult. För sektorn har ju tappat ganska mycket på börsen. Nu ser det ju lite tufft ut här. Är minst sagt för branschen i närtid. Men vi tyckte att nu när ändå börsen har handlat ner de här så pass mycket så ville vi ha med en aktie. Och då föll valet på Softronic. Som vi kanske upplever är den mest stabila IT-konsulten. Kommer med för andra gången här. 1 miljard i börsvärde. Man har lönsamhet som är bland de bästa i sektorn. EBIT-marginal snittar på ungefär 10% över tid.
Det är där vi tycker man ska ligga om man är karitativ konsult. Ja.
Omsättningen bara 4% per år på 10 år, men vinsten nästan 10% per år i ökning då. Här har du ju långsiktiga förutsättningar med digitalisering. Softronic är inte jättestort, så de har väl möjlighet också. Det är lättare att växa från en lite mindre bas ändå. Vi gissar på 1,40 i vinst per aktie för 2024. P/12,5 på kurs 17,50. Aktien har ju tappat från över 30 kronor som högst här för 1-2 år sedan. Vet inte exakt när den toppat, till nu 17,50 då. Extremt, väldigt, väldigt goda finanser med nettokassa och en av börsens stabila högutdelare. Vi pratade ju Borg här förut, men även Softronic är ju där, och tror man på oförändrad utdelning här i vår så är direktavkastningen 5,7%. Så
det är väl en del till varför man tar just dem också. Att finanserna, det känns så rent.
Det är ett rent spel, är det ju. Digitalisering, välskött, bra marginaler, bra direktavkastning.
Du behöver inte oroa dig för balansräkning.
Nej. Så Softronic hoppar med i årets buy and hold. Och det är ju de och Borg som är minst i år. På 1 miljard ungefär då, i börsvärde. De enda två på small cap.
Jaha, hur ser det ut med ägande här då?
Ja, vi äger aktier i Softronic.
Och Note, ge sig på.
Note hade vi också i.
Så är det.
Och det har vi faktiskt inte sagt förut. Och det ska kanske inte tolkas som att vi nu går all in i konsultsektorn. För vi tror att det fortfarande kan vara lite. Vi har ju avvaktat nästan ett år.
Ja.
Vi är fortfarande väldigt osäkra. Men vi har doppat tårna, kan vi säga.
Ja, vi har börjat köpa lite.
Så skulle man kunna uttrycka det.
Precis.
Så är det. Känna på vattentemperaturen lite grann. Nästa ut här då, det är ju Systemair. Det här är ju ventilationsbolaget som allt som oftast värderas väldigt högt av marknaden.
Mm.
Men då och då går att plocka upp på lite rimligare nivåer här. Senast med avsnitt 139.
Ja, gör comeback här i årets buy and hold. Var med senast för 5 år sedan. Och varför då? Jo, för att värderingen har varit ganska hög. Och de här har ju blivit lite av en ESG-favorit då, när ESG var som hetast då. Senaste 10 åren har aktien handlats till i snitt P/24. Ännu högre under...
Välvärderat.
Välvärderat. 2021-22 var värderingen ännu högre. Nu är P/E-talet nere på ungefär P/16 på våran uppskattade vinst för innevarande bokslut. Så man har ju brutet här då. Systemair är ett världsledande ventilationsföretag som tillverkar och marknadsför energieffektiva och hållbara produkter. 15 miljarder i börsvärde. Så vi har rört oss upp i snitt här, det skulle jag säga, med åren. Fin historik i en nisch som gynnas av ökat fokus på energibesparingar. Och det är ju en trend vi tror kommer fortsätta.
Det är väldigt sannolikt.
Ja. Man har en bra lönsamhet och en stabil balansräkning. Gör förvärv då och då. Det var ett tag sedan, så jag tycker det är dags snart igen att komma med ett nytt förvärv.
Ja, man sålde ju den här ventilationsdelen.
Ja.
Så att man har ju bra finanser där.
Ja, mycket bra. Släpper rapport imorgon här. Så den avgör ju väldigt mycket av kursutvecklingen på väldigt, väldigt kort tid här. Men vi tar ju ut det här på väldigt, väldigt, väldigt lång tid.
Ja.
Så 18 år spelar en rapport mindre roll, men imorgon... Eller idag då, för er som lyssnar nu då.
Så smäller det.
Så släpper ju Systemair rapport. Så tänk på det när ni ser någon konstig rörelse imorgon. Så se vad den säger. Softronic tar plats igen.
Ja, vi äger... Systemair menar du?
Systemair. Ja, Systemair tar plats igen. Vi äger inte aktier i Systemair för närvarande.
Nej.
Kanske någon gör i pensionsspar. Men...
Nej. Ja, i pensionen har vi.
Nej, jag har inte.
Nej.
I got it.
Ja.
Den bara ligger där, så det kallad buy and hold. Tänk har jag.
Härligt.
Det här är kul tycker jag. Nu är det dags lite grann här. Tomra. Det känns ju lite som nu eller aldrig för Tomra i buy and hold. Även om bolaget kommit upp en del igen sen botten här i slutet av oktober kanske det var. Jag var med i avsnitt 155 här.
Systemet Tomra, är det lite ESG?
Ja, nu jädrar.
Nu kör vi.
Åla.
Ja, nej, men vi gick ju, det var 155, var en ganska lång genomgång, så ja, det kan man lyssna på för mer information då. Det här är en nykomling då. Mm. Och det här är väl det bolaget vi kanske diskuterat mest. Mm. Hur vidare vi skulle ta med. Som du sa, nu är det aldrig, bolaget har gått ner väldigt mycket. 63% sen toppen. Ja, 39% i år då. Men det är ju ganska stort, 34 miljarder. Mm. Men ja, norskt bolag, fondernas älskling, mm, väldigt hög värdering om man tittar historiskt. Ja. Men bra historik, 11,9% omsättningsökning i snitt, 10% vinstökning. Man har ju tre delar, man har ju foden där man sorterar maten, som vi talar om. Man ersätter manuellt arbete egentligen. Folk som står och gör det här för hand har maskiner som gör det mycket snabbare och enklare. Mm. Marknadsandel 25-30% av den avancerade delen av marknaden. Här har man en EBITDA-marginal på 7-10. Den sämsta delen tycker jag inom Tomra. Så har man recycling 20% i sopsortering. Letar ut där man kan återvinna helt enkelt. Hög marknadsandel 55% och bra marginaler, EBITDA-marginal 20%. Då.
Ja.
Sen har vi collection 50%, halva bolaget, och det är det som alla känner till.
Panten.
Burkar och
återvinning, burkar och flaskor. Mm. Marknadsandel 70% har man här.
Ja, där är man stark.
Riktigt stark. Och marginalerna, EBITDA-marginal 15-20%. Så bra marginaler där också. Och här har man ju, ja, till skillnad från Betsson, regulatorisk risk, så har man ju regulatorisk möjlighet här.
Kan man säga. Det är liksom omvänd,
ja, politisk risk. Lite skönt kan man säga. Ja. Mm. Nej, men man har ju lagstiftning i ryggen här. Och det gäller ju både inom recycling och collection då. Och det tror vi kommer vara så under lång tid framöver. Mm. Sådana här pantsystem är ju väldigt effektiva. Det är ju på gång, fast EU inte har lyckats skaffa ett sånt, så är det på gång i många länder här. Rumänien 2023, Ungern, Irland 2024, Österrike och förmodligen Storbritannien 2025. Och det är bara Europa. Det kommer komma i fler länder än så. Inom Collection samlar man in 44 miljarder behållare under förra året. Det är bara 3% av totalen, tyvärr.
Det är otroligt alltså.
Sorgligt. Är
det är helt otroligt.
Men en stor potential för Tomra. Då, så ska jag. Ja. Man har ju haft problem med de här foddelen då. Minus 4% marginal i Q3, och det är ju det som har sänkt aktien ihop med att den var väldigt högt i det innan såklart. Man hade också en stor cyberattack i somras, kostade 200 miljoner norska, och gjorde att man fick gå över till manuellt arbete inom bolaget och skapa lite problem. Så man har sänkt så den. Problemen är minst intressanta delen, men det intressanta är att de andra två delarna tuffar på. Och det är de som kommer bära bolaget på lång sikt. Man har långsiktiga trender som i ryggen och lagar som gör att man... Det är inte många andra case man kan så pass säkert säga att man kommer ha en bra tillväxt än som här, tycker jag. Sen kommer det till alltid problemet med Tomra, det är lite värderingen. Ja. Vinst per aktie senast runt 12,360. Kurs 115, P32, och då har kursen gått upp 40% på en och en halv månad.
Det är lite synd, för vi började prata om den här för någon månad sedan.
Vi började prata om den när jag var nere där och tänkte att nu är det dags.
Kanske dags att få med den i buy and hold.
Och sen har den gått upp 40% då, på kort tid. Ja. Sen kollar man, drömmer ut det till 2025, då, kollar faktiskt 5,11, P22,5.
Ja.
Och det är ju det här som är grejen nu, att det här är ju på lång sikt.
Ja.
Det är därför vi tar med dem i buy and hold. Svårt med tajmingen. På kort sikt är den förmodligen inte rätt heller. Det har gått upp 40% och Q4 kommer bli svag, tror vi. Men det, nu tar vi ut den på 18 år.
Ja, jag har svårt att se att det här ska gå dåligt på 18 år.
Nej, vi tror inte det.
Nej.
Även fast det är högt värderat, man kommer växa in i värderingen. Mm. Och bolaget kommer förmodligen fortsätta vara högt värderat. Mm. För att det här är ett sånt bolag som har sådana förutsättningar.
Det ska bli oerhört spännande att följa det här buy and hold.
Ja.
Ja, här tycker jag ju liksom, vad ska man säga, den branschmarknadsrisken är ju otroligt låg. Det är ju tvärtom. Mm. Vi hade ju uppe den här på fiskebörsdjupet. Då satt vi här och sa att vi måste köpa nu, för att blir det så här fruktansvärt som folk tror att det ska bli nu i världen, då är det helt ointressant om vi äger aktier eller inte, så att säga, utan då är det ju jakt och fiske och sådana här skills vi saknar och överleva i.
Du är ju ganska bra på jakt och jag är ganska bra på fiske, va? Eller?
Ja, så att var vi kanske var
skulle klara oss.
Får skaffa mig en bössa. Det jag skulle komma till här är bara att det här är omvänt här. Att om inte Tomra får en framgångsrik marknad framöver, så tror jag samhället ligger riktigt illa till.
Ja, det är sant.
Jag vill ha det sagt, men naturligtvis innebär att det kommer komma konkurrens här. Eller finns ju den konkurrens. Mm, mm. Men jag tror att det finns, så har du 3% idag. Alltså, det finns utrymme för alla här.
Ja.
Det finns för alla. Så vi hoppas verkligen att Tomra ska fortsätta att gå bra.
Vi hoppas att man lyckas inte bara för buy and hold 7.
Nej.
Så är det. Det var 9 bolag.
Då har vi ett
och här äger vi inga aktier. Nej. Det är lite för dyrt för oss. Men ja, vi tar med det i buy and hold på lång sikt.
Hoppas folk förstår.
Till
nej, jag var på väg när jag var vid 80. Men jag var så där att ja, men det är Q4 tror jag kommer bli svag. Mm. Så jag tänkte att det kommer bli billigare. Och så istället blir det 40% dyrare.
Ja, 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 ja. Så är det.
Dumsnål, vet du.
Ja.
Aj, aj, aj. Ja, sist ut då. Det här kan folk. VBG. Mm. Senast med i 155 HEP.
Ja, det här är ju ett bolag vi har pratat väldigt mycket om senaste ja, åren här, så kanske inte kräver någon större presentation. Men VBG Group är ju ett industribolag med marknadsledande produkter i ett antal olika nischer då. 6 miljarder börsvärde, så väldigt sweet spot här, vad vi tycker är intressanta buy and hold-storlekar. Det här blir faktiskt första bolaget att vara med 4 gånger.
Ja, och här hade vi mycket diskussion.
Ja, här hade vi mycket diskussion, men vi tar med det i en portfölj till. Här får vi se väldigt... Summa summarum, VBG är väldigt billigt för den historiken man har. 10-årshistorik, omsättning plus 8% i snitt, vinst plus 17. Det är bra. Lönsamheten otroligt stabil och fin. Bra förutsättningar för långsiktig tillväxt, både organiskt och förvärv. Deras mål säger 10% total omsättningstillväxt per år. Det tror vi är rimligt och nu är balansräkningen väldigt stark och vi tror på förvärv. På våra förväntningar för 2024 handlas aktien till cirka P/10, vilket är lågt, tycker vi. Och vi tror på bolaget. Här ska vi flagga för en intervju som ja, förhoppningsvis kommer då med vd för VBG Group.
Ja, nej, men det kan vi till och med lova.
Ja, det ska till något väldigt konstigt om inte den ska sändas.
Då kommer nog inte det poddavsnittet ut överhuvudtaget.
Nej, det är väl så.
Det blir.
Sånt kan hända, det vet man inte. Nej, men det tror vi inte.
Nej. Är det nästa... Är det va?
Ja.
Ja, det är nästa podd.
Vet, det är snart jul.
Det är snart jul.
Det är snart jul.
Det är snart jul. Ja. Det är som man är på idrottsparken i Norrköping. Men skjut då!
Skjut nu!
Ja.
Så är det.
Ja, det är gött.
Det var alla 10.
Mm. Vi
ägde aktier i VBG.
Ja, VBG också, ja. Det vet ju folk sen ja, innan. Så vi äger i 7 av 10 äger vi aktier.
Ja. Mm. Vi gräver där vi står i år.
Ofta, så ja.
Så blev det när vi inte ville göra om förra årets upplägg.
Jag har också gjort en liten kort sammanställning
ja,
här då.
Det är bra.
Härligt.
Portföljtänket är ju viktigt här. Totalt om portföljen som helhet här så är det 8 svenska, 2 norska. Mm. Bra spridning över olika branscher. I snitt 11 miljarder i börsvärde, så faktiskt nedre delen midcap eller nedre delen large cap nästan här då. Eller precis
runt gränsen där.
Runt gränsen. Dock X Tomra då 8.
Mm. Ja, då
Tomra drar ju upp en del.
Vi är på midcap igen.
Ja. Men vi har rört oss uppåt här genom åren. Podden har blivit större, är väl en del, och ja, även många bolag vi har följt länge har ju faktiskt
också blivit större.
Det är en del i det här. Vi investerar i generellt lite större bolag och tittar på lite större bolag, så att har väl något med det att göra. Mm. Och sen så de absolut minsta bolagen har ju en tendens att röra sig mycket när vi släpper podd. Så vi har väl också rört oss uppåt lite av den anledningen. Snitt till vinst till snitt omsättningstillväxten för portföljen som helhet är cirka 11% per år.
Mm. På 10, va?
Mm. På 10 år.
Yep.
Och det måste vi tro på framåt med, för ska man få 15% årlig CAGR över tid här, så måste ju vinsttillväxten vara 11-12% per år.
Mm.
Plus utdelningar kända som tickar ja, in lite utdelningar på 3%. Ja. Va? Så att det måste ju vara där någonstans.
Ja.
Snitt P 13, Ink Tomra 11,8 exklusive Tomra. Ja, men det är ju ganska lågt för tvåsiffrig omsättningstillväxt.
Ja, börsens genomsnitt är väl 15 över tid och sådär. Så att...
Ja, om börsen, bolagen i snitt växer ju inte med 11%.
Nej, men nej.
Så det här är liksom intressant att ta. Bra tillväxt till ett rimligt pris.
Vi tycker det är bättre bolag än snittet till en lägre värdering än snittet.
Ja, direktavkastning 3,1%. Mm. I snitt. Det här är ju... Ja, men jag måste säga att jag skriver under på alla de här som vad vi tycker upplever som kvalitetsbolag. Tomra sticker ut lite, får man väl säga då. Men vi tycker som sagt, över 18 år så är värderingen inte lika viktig. Då är det mer att man pricka rätt bolag. Att det är bra bolag helt enkelt. Mm. Ja. Det får inte vara hur dyrt som helst. Men det här är, ja.
Och här kan vi säga, vi hade ju långa diskussioner om inte Nibe också skulle med. Ja. Passa på. Ja. Men det blev inte riktigt så.
Nej, till slut. Nu tog vi i alla fall Tomra.
Vi tog en sån.
Ja.
Ja. Ja, men så är det.
Nibe har också 150 miljarder börsvärde.
Ja, det är lite för stort. Det var lite där liksom, som blev lite problemet. Även, ja. Ja, men även Evo var faktiskt så när vi diskuterade.
Ja, Evo har vi,
men 300 det, miljarder i börsvärde.
Ja, nej, men det, liksom, det går inte.
Det blir lite väl stort.
Ja.
Mm. Så är det.
Ja.
Fick de en insight på den med.
Ja.
Det är bra. Härligt. Det var årets buy and hold-portfölj.
Ja.
Försöker lägga upp den på hemsidan också som vanligt. Mm. När andan faller på här.
Ja.
Kan nog bli om någon dag här eller så. Monitor ERP då. Vi har ju åter med oss vår sponsor Monitor ERP. Monitor är ju ett prisvinnande affärssystem för tillverkat företag. Vi hade i avsnitt 154 och den stora glädjen med oss Johan Holmsten, global säljchef på Monitor. Och vill man höra hela intervjun och på djupet få reda på varför just ditt tillverkande företag ska byta affärssystem till Monitor, så kan man ju lyssna där. Samtalet dyker upp ungefär 68 minuter in i det avsnittet. Han berättar om företags långa tradition, nycklarna till företagets framgång, som idag tagit dem ut till tillverkande företag i hela världen. Och det är ju så här, en klassisk resa är inte sällan att de följer med då sina trogna kunder när de skaffar satelliter och dotterbolag utanför Sveriges gränser. Och när jag frågar Johan om de tre viktigaste anledningarna för ett tillverkande företag att välja Monitor då som sitt affärssystem, så tar han först upp det faktum att Monitor-system är framtaget optimerat för just tillverkande företag. Och stöd för alla tänkbara processer i deras verksamhet med smarta lösningar som hjälper till att effektivisera och rationalisera verksamheten. Och det sparar ju i förlängning både tid och pengar. För andra så lyfter han fram här det faktum att Monitor är ett standardiserat system där inga specialanpassningar behövs. Istället konfigureras systemet inom ramen av standard för kundernas olika storlek och verksamhet. Och det här innebär ju att alla kunder alltid kör den senaste versionen av systemet med alla uppsidor det har för inte minst IT-säkerhet och kompatibilitet. Och det tredje här är ju då att införandet för en ny kund eller ett nytt dotterbolag blir både snabbt och kostnadseffektivt tack vare att det här är ett beprövat koncept. Vill man komma i kontakt med Monitor ERP så går man in på deras hemsida monitorerp.se och där kan man under kontakt även hitta kontaktuppgifter direkt till Johan och hans kollegor. Tack, säger vi till vår sponsor Monitor ERP. Ja, vi börjar närma oss det som vi får kalla slutklämmen här för dagens poddavsnitt. Nästa avsnitt blir 157 och det kommer ut den 21 december, som du var inne på här, Ola.
Då blir det glögg och...
Ja, pepparkakor, men framförallt en intressant intervju med VBGs vd Anders Erkén.
Mm. Får ni höra lite Norrbotten... Mm. Norrbottniska...
Östergötland möter Norrbotten.
Möter Norrbotten.
Ja. Mm. Lite annat smått gott där också idag.
Något bolag blir det säkert.
Mm. Mm. Man kan mejla oss på kontaktet@kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på X. Det var någon som sa här av våra kompispoddar att man ska säga Twitter, annars så stöter man bara Musk i hans psykos. Jag vet inte.
Ja. Ja,
han äger ju skiten i alla fall, så vi får säga X då.
Mm.
Man kan kommentera på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se också.
Mm.
Det var det här med
vi hade väl min stolpe på X också, var det inte så?
Ja, vi har ju 20 000 följare.
Ja.
Jag räknar ju med att det där ska haverera vilken dag som helst. Ja, okay. Jag vågar inte ta ut det.
Det är lite, så länge det var Twitter gick det inte, men så fort de bytte till X,
då drog vi.
Så att, det
var lite kul.
Ja. 20 000 följare, det är häftigt.
Mm.
Nu är det 30 000 nästa. Är det 25? Är det det som är...
Ja, nej, hela 10 000-tal.
Hela 10 000.
Ja, okay. Men vi tackar alla lyssnare som också följer oss på X då.
Ja, skulle vi inte kunna gjort den här den 20 000 där följaren får? Den hade varit
fast det. De kan ju se.
Ja, jo, men då sitter alla och sen ingen vill...
Det är som på poker, vet du, innan det är finalbordet, vet du, ingen vill göra någonting.
Nej. Vi är väldigt långsamt där.
Ja, den hade varit rolig. Du är vår tusende kund, som de säger i butiken.
Ja, det är perfekt.
Ja.
Makro eller TA då?
Nej, vi har ju lite annat idag va?
Ja, idag har vi väl makro på riktigt på något sätt.
Mm.
För så stor är han ju ändå, Charlie Munger, tycker jag att han passar in i ett sånt segment. Han har gått ur tiden här.
99 år gammal, nästan 100.
Nej, precis. Och vi tänkte väl ta upp lite kort kring Munger. För vi tänkte också hänvisa till det senaste avsnittet av Aktiesnack, som faktiskt hette Charlie Munger.
Det var
Ja, men de gjorde en jättebra hyllning till, till Manger som är värd att lyssna på. Och den shoutout till den, så den tycker man ska lyssna på också. Mm. Vi tänkte väl inte göra riktigt lika utförligt, men vi tänkte ta med några fina citat.
Ja. Det här är ju som Warren Buffetts parhäst. Det finns ju mängder med klipp om man vill titta, och det finns även ja, YouTube eller...
Under den här poddens första år där, då hade vi ju ett citat i varje avsnitt. Mm. Så jag tänkte att vi får gå tillbaka och ta upp något av våra gamla Charlie. Mm. Hur många hade vi? Noll.
Otroligt.
Noll.
Mm. Nej, det är lite skämskudd.
Skam. Det var, då skämdes jag.
Ja.
Och med all rätt på något. Men det är ju ofta det här att man har ju plockat, alltså, grupperat honom ihop med Buffett.
Parhästarna.
Parhästarna. Och Buffett citerade vi flitigt.
Ja.
Så att, och han är ju, Buffett har ju varit kraftigt inspirerad av Munger naturligtvis.
Ja, såklart.
Så. Jo, men Munger har ju tyvärr gått i tiden då, men hans kunskap och vishet kommer ju leva kvar för evigt.
Så nu revanscherar vi oss här, skulle jag säga.
Ja, så nu ska vi ta lite citat istället med Munger.
Ja.
Sen är ju så här att man ser en del översättningar av de här. Mm. Det har ju liksom inte samma känsla.
Nej.
Så nu kommer jag ta dem på svengelska istället.
Ja, nu
på
får svengelska.
Man får stå ut med din svengelska.
Och de som inte kan engelska får köra någon Google
ja, och de
translate. Som, eller något.
Och de som inte förstår min engelska, de får väl lyssna på något annat.
Ja.
Nej, men Munger då. Han pratar en hel del kring investering och utbildning. Mm. Han är ju lite frän i sin kritik, kan man säga, ganska ofta. Mm. Så. Men han har några sköna citat, tycker jag.
Filosofiska citat ofta, och som du sa, ganska...
Lite vass.
Ja. Vassa.
Ja. Han säger väl ganska ofta som det är.
Ja, och, ja.
Sen fick en fråga liksom, ja, men vad är din formel för att göra bra investeringar? Och då sa han så här: I can't give you a formula approach on investing because I don't have one. If you want formulas you should go back to graduate school. They will give you a lot of formulas that do not work.
Ja, det är bra.
Är det, så?
Det där känns ju oerhört mycket Munger,
ja,
när man hör det.
Och sant.
Mm.
Och han hade en till lite på samma tema då. Sa han så här: For those of you that are going to business school or are there right now, I would recommend that you do it our way. But until you get out of school, you can pretend to do it their way.
Ja. Och där har ju vi läst den här typen av finansiell teori och så på universitetet, så vi har ju alla lätt med och nickat.
Ja.
Ja, och det blir mycket för den här teorin. Det här med de här teorierna man jobbar efter, då säger han så här: ja, men vi har de här förutsättningarna för teorin.
Mm.
Människan är rationell och så vidare. Så ja. Bara där faller ju teorierna.
Ja, men samtidigt, man vet ju hur det... Man vill göra någon typ av fysikalisk modell med tydliga regler, vilket inte riktigt går då.
Ja, man vill bara som fysiken eller matten att det finns saker som funkar på riktigt. Liksom. Mm.
Men det här är ju viktigt. Numera bygger ju bolag och så här och... För att vi ska kunna ha en bra dialog med Skatteverket behöver de här modellerna i olika sammanhang. Så jag tycker de är...
Ja.
De har sitt användningsområde, men jag kanske inte skulle använda dem för att räkna på en investering.
Nej, och nej, men man har ju också lärt sig lite... Någonting har man väl ändå lärt sig ändå det där, tror jag.
Ja, bara det faktum att det inte funkar kanske så mycket är ju en oerhört viktig lärdom.
Ja, och på tal om vad som inte funkar då, men som vissa tror på... Som liten övergång då, så har ju Charlie sagt någonting om marknaden, fast på lite mer stringent engelska då.
Mm.
Men då sa han så här: competency is a relative concept. What a lot of us needs, myself included, to get ahead in the market is to compete against idiots. Luckily there is a large supply.
Ja, ja.
Är det lite skön?
Oh.
Det är ju oerhört sant ju, såklart. Det är ju... Ibland så känner jag verkligen att liksom, i det blindas rike är en enögd kung.
Ja.
För det finns en hel del kapital där ute som inte tänker alls.
Nej.
Ganska mycket
och
faktiskt.
Och det ökar ju, känns det som.
Det ökar den andelen också. Ja, precis. Så att det gäller sunt förnuft och ja.
Och det är många... Spola tillbaka till när vi pratade om via Play lite innan här.
Ja.
Ska man gå in och titta lite grann på vilka som har investerat där, så kan man börja fundera.
Mm. Ja. Eller Garo på P80.
Mm. Och, ja, precis.
Munger var ju ofta rätt vass, som sagt. På stämmen är ju fantastiskt när han sitter och slänger sina one-liners.
Jag var ju där 2016 och det var ju några gånger man tittade bredvid liksom, om han sa han det där. För han är ju, och sen 90, vad var han då? Nej, men liksom 90 plus.
Mm. Mm.
Man tänker, nu börjar det gå.
Ja.
Men alltså, han är ju syrlig alltså. Mm. Så liksom, ja.
Det är hans sista intervju han gav där, som vi nog länkade till också på Twitter eller X.
Mm.
Så fick de ju klippa en del. De fick gå in och säga, här var vi tvungna att klippa lite grann. När han hade en utläggning om, tror det var lite kryptovalutor och lite försäkringsbolag.
Vad man brukar säga, du får sanningen av fyllbultar. Barn fyllbultar och riktigt gamla människor.
Ja, jag skulle tippa det.
Ja. Ja, nej, men, årstämmen är ju sköna. Och på en årstämma där så sa Mangen, när de hållit på ganska länge, now I think I have offended enough people. Var på Warren sa, now I think there one two left on the balcony.
Som
han inte hade på.
Det är så jäkla bra. Det är liksom 10 000 på de där stämmorna. Och han har liksom gjort alla upprörda förutom en till två, säger Matt.
På balkongen.
Humor.
Men sen har han ju såklart en massa klassiker om investeringar. De andra har mer varit lite roliga att säga. Och vår favorit är ju av förståeliga skäl då. När han sa, you would understand any presentation if every time you heard the word EBITDA, you just substitute it with bullshit earnings.
Ja, de har ju inte gillat hela den här trenden med att gå längre och längre upp i resultaträkningen när man spesar vinst.
Smidda fram ett eget resultatmått som passar ens
syften. Som passar ens syften, ja. Och där är vi väldigt, väldigt mycket för bottom line.
Ja.
Är vi.
Så det gillar vi Charlie.
Ja.
Och sen hans klassiker framförallt är väl nästan show me the incentives and I show you the outcome.
Ja.
Den har ju han kört väldigt mycket och det tror vi stenhårt på.
Ja.
Folk kommer göra som incitamenten pekar på.
Ja.
Och det är väl ofta därför det går fel också i en del situationer.
Ja, ja, men toppcitat från honom, såklart.
Sen han pratar väldigt mycket om att läsa och han och Warren har ju läst fruktansvärt mycket.
Ja, Buffett har väl sagt att han läser 6 timmar om dagen ungefär.
Ja.
I någon intervju vet jag.
Och vikten av att läsa och lära sig för att lyckas med investeringar. Och då har jag en lite kul citat på just det temat då.
Mm.
För då sa han, without the method of learning, you are like the one-legged man in an ass-kicking contest. It will not go work out well.
Nej.
Och här har vi väl ett exempel just på det här lite
syrliga.
Ja, lite vassa.
Lite vass, ja.
Vassa men ändå kul och tänkvärt. Det går
one
inte så bra.
Legged, ja, den är
one-legged man.
Ja.
Det går inte bra.
Nej.
Nej, men sen utöver har massa citat om investeringar då, så sa han ju massa bra saker om livet i stort.
Ja, verkligen. Där har han ju väldigt många. Både han och Buffett har ju varit bra på det där att föra ut livsbudskap på något sätt.
Och det tycker jag är liksom, ja, det här nästan bäst. The first rule of a happy life is low expectations. If you have unrealistic expectations, you're going to be miserable your whole life.
Ja. Otroligt sant.
Ja, men det är
det. Även när det gäller investeringar faktiskt. Det här med...
funkar både i börs och i livet.
Ja.
Liksom, om du går hoppas på alldeles för mycket så kommer du förmodligen vara besviken hela tiden.
Ja.
Grunden till ett lyckligt
och jag
liv
tänker också lite av det här med gräset är grönare och det här. Alltså allt det där. Det finns så mycket det där. Ja.
Istället för att bara hålla på och blicka på allt det där man inte har och vad andra har. Och sådär. Försöka se vad har man. Och vad...
Han har ju pratat jättemycket om avundsjuka också. Ja. Att det är giftet.
Ja. Alltså, fundera på vad som gör dig lycklig.
Och titta inte för mycket på andra. I sociala medier och sånt är inte alltid bra där.
Nej,
kan man säga.
Det är verkligen inte bra.
Det är ju rimligt när man är multimiljardär och kommer med den typen av.
Ja, jo, lättare för honom, men ändå. Ja. Jag tror att han har en poäng där.
Han var nöjd om han fick sig en cola om dagen.
Ja.
Sen ett sent citat då. Det här är ju bara några år sedan. Han fick frågan om han är optimist.
Mm.
Och sa, I'm optimistic about life. Hell, if I can be optimistic when I'm nearly dead, then the rest of you can handle a little inflation.
Ja.
Mm. Jag tycker den är så skön, för det är satt med glimten i ögat.
Glimten i ögat, och han vet att han är gammal. Han vet att han har mycket kortare tid att leva än väldigt många andra.
Ja.
Och så kör han ett sånt skönt citat. Ja. Lugna ner er, ni behöver inte brusa. Alltså,
det är bara lite inflation.
Ja, det är snyggt alltså. Mm.
Och sen såklart den som vi kör ut på Twitter. All I want to know is where I'm going to die, so I'll never go there.
Ja, han fick tyvärr aldrig reda på det då.
Det här var ju second level thinking, va?
Ja, ja. Mm.
Rest in peace, Charlie.
Rest in peace. Ja. Tungt. Mycket intressant och spännande att se hur det går med Berkshire nu och hur de tänker.
Nu börjar sessionen på riktigt. Där.
Ja, ja.
Ja,
det får vi väl se här. Och stämman i vår blir ju inte riktigt sig lik då.
Nej. Så är det, stackaren.
Ja. Ja,
vi får se.
Men, så är det, men en stor man har gått i tiden.
Ja.
Men lever kvar.
Med sina citat och visdom.
Ja. Mm. Det avtryck han har gjort på alla möjliga sätt. Det var det. Ja, vi är väl snart 2 timmar in här.
Vi hade en grej till också, eller? Var det inte så?
Ja. Ja, och då kanske man, om man har stått ut så här länge,
då kan man
förtjäna få en chans att vinna något litet här, va? För så här i juletider så hoppas ju jag, i alla fall jag då, på i alla fall ett mjukt paket under granen i form av ett trepack boxershorts från Björn Borg.
Ja.
Det kan ha hänt att det har dykt upp.
Nästan varje år.
Ja, och vår entusiastiska lyssnare och finanstwittraren här, Bygga Bolag, tycker ju någonstans likadant då. Han startade ett projekt här, det var ganska länge sedan, där han skulle få Bunge då på Björn Borg.
VD på Björn Borg, ja, Henrik Bunge.
Att signera, han ville få signerat själva underbyxorna här kan man säga. Och sen så skulle vi då lotta ut de här i podden.
Mm.
Och han har kämpat på det. Och nu blev det till slut så här att Bunge då, som till skillnad från oss då är seriös både med sin och bolagets image. Han gillar inte tanken på det här med att bryta sigillet på sina underklädeskartonger direkt.
Nej.
Vilket hedrar honom.
Så ska det ju såklart vara.
Så ska det ju såklart vara, va?
Ja, ja.
Men han gillade ju jättemycket tanken om att lotta ut kalsonger och trosor här från Björn Borg,
ja,
i podden inför,
ja,
jul här. Så nu sitter vi här med... vi kan ju inte ha hur mycket som helst här också.
Fyra paket här,
ja,
har vi.
Och vi har två trepack kallningar här. Ett i medium och ett i large. Och två tvåpack med trosor i small och medium.
Mm.
Som vi tänkte skicka till några lyckliga poddlyssnare här. Och Henrik skickar också med en hälsning då.
Och den är lite kul.
Från head coach här. Och den kommer nu i traditionell pappersform.
Ja.
Ja.
Och vi vill ju tacka Bygga Bolag här för initiativet och arbetet med det här. Och även Henrik då, för han ställer upp.
Mm.
Och för att vinna de här härliga plaggen behöver man ju precis som Bunge här då vara uppe tidigt på morgon, va?
Ja.
Och vara redo för dagen.
Man behöver vara snabb. Som Björn Borg själv var längs basinnen, vet du.
Ja, ah, just det.
Först till kvarn är det som gäller.
Ja.
Det brukar vi inte göra.
Aldrig.
De som hör det här...
Ja. Man skickar ett mejl till oss. Skriv vilken typ av underkläder och vilken storlek man är sugen på. Då kommer ju vinnaren utkristalliseras jättesnabbt här. För det
man kan skriva Borg tävling också för
det ska man.
I subjektet.
Ja. Ja. Så först till kvarn.
Första två killarna, första två tjejerna.
Ja, och,
men den första killen får ju kanske... Det är ju bara medium och large här, va?
Ja.
Nej,
du måste säga vilken du vill ha.
Okej.
Okay. Ja, första large får och första medium får.
Okay.
Du kan inte ta båda. Okay. Du kan inte säga att jag är nöjd med båda här.
Okay.
Jag är stenhård.
Och om det är så här att man säger medium... Man själv är XS...
Ja,
extra
ju...
små, då får man ju ge dig julklapp till någon såklart, eller hur? Ja, om du säger large så får du ju large, eller hur?
Ja,
och du är först.
Jag tänker inte åka ut och mäta.
Nej, exakt.
Ja, nu börjar du säga krångligt.
Liksom, nej, jag gillar det här.
Ja.
Märk de här ordentligt då,
ja,
med tävling Borg och skicka till kontakt@kvalitetsaktiepodden.se.
Och nu kommer vi få se vilka som lyssnar riktigt tidigt.
Ja.
Och
hur tidigt?
Hur tidigt?
Ja. Med de här uppgifterna,
ja,
som vi bad om innan här. Adress.
Ja.
Annars är man inte med.
Nej.
Sen är det också så att så här till jul, va? Får vi en chans här. Vi har ju nämligen några par av de här Kaps badbyxor över. I storlek 2XL.
Ja, de har inte varit någon rykande åtgång på dem.
Men om man känner att man skulle vilja ha ett par sådana, så skickar man ett mejl, adress. Med här också då. Rubrik tävling bad istället.
Tävling bad.
Nej, vi har fem, va? Eller vad? Ja.
Fem
stycken sådana.
Stycken.
Ja,
fem par, 2XL.
Då kan ett av de här sista, numera väldigt exklusiva exemplaren av badbyxorna bli era.
Det är ett av de sista som finns kvar faktiskt.
Ja,
först i kvarn.
Snyggt.
Där också.
Det är härligt. Om jag satt och var sugen på det skulle jag ju pausa nu och kasta mig över mejlen direkt.
Det kanske folk har gjort också.
Ja.
Eller så kan man skriva fast man lyssnar.
Ja, fast instruktionerna var så förvirrande här. Ja. Så att förmodligen kommer de ändå göra fel.
De löser det.
Men man måste backa och lyssna igen.
Ja,
de löser
så kan det. Vara.
Ja. Så är det. Det här blir kul att se.
Ja.
Det börjar rassla här i natt.
Jag har ju på ljudlös på natten, så det kommer inte.
Det gör inget.
Det här kommer ut här vid...
midnatt, va?
Midnatt, strax efter.
Tur.
Vi stöttar ju också helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Det är värt att tänka på så här i juletider. Organisationen startade 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Man kan läsa mer på läkareutangränser.se och se, där kan man också se vad man kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Vi vill också påminna lyssnare om den fina möjligheten som finns att månadsspara i Cavaliers fonder. Det kan man enkelt göra bland via Nordnet och Avanza och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, med det här vill vi tacka alla lyssnare för den här gången och ber er komma ihåg att
det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som vi får se vem som badat naken.
Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.